Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Denna vecka pratar vi med en mineralexpert om det gigantiska fyndet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. Dessutom allt om Teslas priskrig, den uppdaterade versionen av Polestar 2, Volvos kommande EX30 och så pratar vi priser på begagnade elbilar. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Nordens största elbilspodcast är faktiskt det ni lyssnar på.
Och teknologipodcast får du inte glömma.
Ja, just det. Och inte blandas ihop med en annan viss podcast som jag har sett finns där ute som vi inte kommer nämna vid namn, men som den gode våran gamla vän Peter Esse, som inte har varit med i podden, av alla jävla saker han ska starta en podd om så väljer han elbilar. Ja, det säger väl något om våran podd kanske mer än något annat då. Men man kan ju lyssna på båda kanske också.
Vadå, du menar att vår skulle vara dålig och hans bättre?
Ja, nej, vi har fått konkurrens helt enkelt. Det är bra, det är nyttigt med konkurrens.
Det är väl bättre liksom att vara störst om man inte är den enda, tänker jag.
Ja, men precis. Ja. Nej, men upp till bevis. Jag tror våran är mycket trevligare och mer insatt och djuplodande. Och så småningom så kommer de förstå också att man inte bara kan testa elbilar.
Var det inte någon recensent som tyckte att vi var så himla självgoda?
Ja, precis.
Det är vi också då.
Ja, men nu testas ju det lite grann. Ja. Det blir spännande, eller hur?
Just det. Ja, vi får då se. Får ni lyssnare skriva till oss och tycka till vilken är bäst, vi eller den här namnlösa.
Ja, men det kan vi skriva till den andra om vi tycker att de är bäst. Ja. Som vi inte kommer nämna vid namn, för då är ju risken att ni slutar lyssna. Så den risken vill vi inte ta.
Nej, det är det inte. Våra lyssnare är superlojala.
Ja, det är sant.
Alfred, du har suttit och tittat på poddstatistik här nu under veckan. Du ringde mig stressad som 17. Vi ska prata lite mer om det sen.
Ja, just det. Det har varit för lyssnare som har haft problem med att ladda ner podden, så skyller vi allt på tekniken Alfred i det här läget.
Och det är ju helt rimligt, för det är ju Alfreds fel.
Ja, får jag försvara mig nu eller ska vi ta det där du har hemma i programmet? Ja, det var några timmar där vi har svettit när vi inte riktigt fanns på Spotify och sådär. Så det var lite svettigt tag. Men jag håller nog ändå med. Ni får bara trampa på mig så här i inledningen, så kan jag berätta sen alla anledningar till varför det strulat lite.
Hur skiljer det sig från hur det brukar vara i podden, undrar jag?
Du menar att det alltid är jag som får rätt till slut? Vadå?
Ja, det är i och för sig, det för sig också, ligger också något i det.
Jag tänkte på en grej om dagen, Fabian. Alfred började som praktikant.
Ja.
Och nu är han liksom, nu är det han som har, han är ansvarig utgivare.
Ja,
han har
sant.
Kontroll på ja. Vår poddfeed.
Ja,
han är styrelseordförande i vårt bolag. Han liksom nästlar sig in i våra liv. Har du sett den filmen Parasit?
Ja, snart så liksom bara plötsligt försvinner du och så är det liksom Alfred och din fru och liksom, ja, så vet man inte ja. Vad som händer här.
Tips från coachen. Kalla inte dina investerare för parasiten.
Nej, jag skojar.
Ja, det var att ta det lite långt. Ja,
det var en film.
Ja, just det. Förlåt, ja. Alfred, du var på väg att säga ja. Något klokt som du alltid gör.
Nej, jag var beredd att berätta om hur mitt liv som småbarnsförälder är innan ni började berätta hur mitt liv som styrelseproffs och investerare är.
Ja, jag vill berätta.
Ja, men jag, gud, det har varit en händelserik vecka som förälder till tvååring. Kommer ni ihåg det att jag var ganska intresserad av huruvida min son, när han var nyfödd, hur han skulle liksom härma billjud när han började leka med bilar?
Ja, just det.
Ja, det här är ju svårt alltså det här kommer ju vara... Det kommer vara svårt för honom att hålla sig från brummet, tror jag, när alla på dagis gör det. Alltså då kommer ju ditt elbilshjärta bli lite ledset här eventuellt. Vi får se. Vad har hänt?
Ja, alltså... Faktum är att bilar ganska ofta, men ännu mer tåg såklart, då, låter tut-tut hela tiden här istället. Så att det liksom, han har valt sig att liksom inrikta sig på det ljudet mer än att han sitter och liksom fladdrar med läpparna och brummar. Liksom. Mm. Men det har gått så långt så att jag sitter med honom och kollar på så här YouTube 58 minuter, svenska tåg som tutar.
Han tycker om det.
Nu i helgen så tänkte jag, nu får vi göra något konstruktivt av det här. Så då tog med honom till Tekniska Kvarnen heter det i Örebro. Det är typ som Tom Tits experiment eller Teknikens hus fanns i Luleå när jag växte upp. Liksom. Men det är så här teknikställe och de har en jättestor Märklin järnväg. Han var så här helt överlycklig. Vi sprang omkring där. Men vi var där ganska, vi hängde på låset så där så man kan vara som småbarnsförälder. Så kom in där på förmiddagen och då hade vi den här tågbanan helt för oss själva. Och han lyckades hinna etablera leken att vi skulle springa gå omkring där på rad och sjunga tingelingeling, nu tåget går i vida världen. Så det gick jag omkring med där på en söndag förmiddag vid den här tågbanan. Och sen började det komma mer folk.
Ja.
Men jag fick inte, jag var liksom, jag var tvungen att svälja stoltheten och sen fick jag bara fortsätta gå omkring där helt enkelt och sjunga de här sångerna.
Fast det är okej när man har barn. Liksom det är helt annat om du skulle gått dit själv, liksom, 40-årig man utan barn och sjunga de här sångerna. Då hade folk reagerat.
Men jag tycker annars det är ganska kul. När jag träffade min fru, då var de här klippen på YouTube stora med, kommer ni ihåg de här jätterna som lät helt störda när de bräkte? Som liksom, ni vet att får ska ha lite darr på rösten när de bräker.
Bäh.
Ja, exakt.
Ja, men det låter som en människa, va?
Så finns det jätter som bara skriker rakt ut utan det där vibratet. Just det. Liksom. Det var en jättestor grej på YouTube där för 10 år sedan liksom, när vi träffades. Så då spelade jag in liksom, på Liljeholmstorget helt själv. Och då kan jag säga, då fick jag klättra över en hel del inre spärrar när jag så här, bara en selfie-video bland allt folk på Liljeholmstorget och så bara körde rakt ut. Bräkte.
Liksom. Var det så du fick Angelica att falla för dig?
Ja, det var en bidragande orsak tror jag till att hon föll.
Det var en konstig inblick i ert förhållande, måste jag säga. En olaglig inblick. Ja. Ja, men det är roligt för alla par har ju såna där egna fånigheter, eller hur?
Ja, men man måste ju bjuda på sig själv, tänker jag.
Men precis.
Mm. Eller vad är din fånighet, Fabian? Du kanske hade någon på gång.
Men jag tror att jag känner mig inte helt bekväm med att dela med mig. För det, alltså, vi har så mycket fånigheter att det är helt olidligt. Men jag kan väl säga så här mycket att Anders har ju råkat höra mitt tonläge när jag pratar med Erik vid något tillfälle utan att jag tänkte på att du hörde det, Anders.
Jag har hört det många gånger. Du ändrar det helt. Det blir så här, men hej gubben. Vad mysigt. Kan du inte köpa mig lite kaffe?
Ibland när man ringer Fabian på helgen och så märker man att du har varit i det läget ganska länge. Liksom, för då får man... Det är en helt annan, mjukare ton. Liksom.
Det är lite avslappnad. Så jag är ond på vardagen. vardagarna när jag jobbar som vd.
Ja, men chefen Fabian är borta liksom.
Ja, verkligen. Nej, men precis, nu har du fått mig att bli lite... Ja, det var lite svettigt.
Nu blev du lite rosig om kinderna nästan.
Ja, faktiskt.
Nej, men så illa är det inte. Jag överdrev för komisk effekt.
Ja. Men hörni, är ni intresserade lite grann nu att höra hur det går med min Tesla som jag har beställt för ett tag sedan?
Ja, just det.
Jag trodde du skulle liksom få vänta på den tills det kom en facelift åt dig. Men det, nej, ja, nu är den på gång. Eller?
Nej, men det verkar som att den är på gång. Nästa vecka, det vill säga den här veckan då, när det här släpps, så kommer den att levereras, verkar det så. Mm.
Ja, och då ska vi se. Du har idag en Model 3 från 2019 och du ska byta den nu till en Model 3 från 2023 då.
Ja, så det har hänt ganska mycket på de här åren emellan, på nästan 4 år. Det är ju värmepump som har tillkommit, bättre ledljus, och det är, jag tror de har ändrat batteriet lite grann så det är något större, och så är det ju de här, att det är svart istället för Chrome Delete och som det heter.
Just det.
Förlåt, ledljus eller LED-ljus?
LED ska
det vara. LED-ljus. LED. Ja. Det är bara några grejer, och sen är det lite uppgraderad autopilotutrustning och sånt där, tror jag. Och så har de ju tagit bort de här jävla ultraljudssensorerna, så ni kommer att få höra till leda om hur jag kör på olika saker i garaget och smådjur och sådär. Men nu är den på gång och då har jag då en bil över. Så den ska ju då säljas. Så då har jag kollat lite grann. Dels har jag skickat in prisförfrågan till Tesla. Det var ju skit att man inte gjorde det innan de sänkte priserna. Hade man haft riktigt tur så hade man ju fått en prisuppgift. Och sen så hade man då fått det billigare priset när man får ut sin Tesla.
Just det.
Men för du får det billigare priset på din nya Tesla? Visst är det så?
Jag vet ju inte än vad de har. De har inte svarat än på min prisförfrågan.
Jo, men det har de ju gått ut och kommunicerat. Att alla som har liggande beställningar ska få det nya lägre priset.
Ja, men jo, precis. Ja, det har de gjort. Ja. Jo, men det sa de ganska snart. Att de, så att jag har ju fått en bil som plötsligt blev 120 000 billigare.
Just det.
Så jag ska väl kanske inte klaga någonstans.
Nej.
Vi får se då dock om det är så att jag får 120 000 mindre för min gamla bil.
Mm.
Det är väl upp till bevis lite grann. Då. Men första problemet är ju att någon ska vilja ha den till att börja med.
Mm.
För att Tesla har inte fått något svar från än. Nu har det bara gått 3 dagar eller något sånt sedan jag skickade in bilderna där. Jag skickar dock in bilderna med Hälsa Hemma-dekoren. Jag hoppas att de fattar att den ska bort.
Mm.
För jag har inte hunnit ta bort det. Så vi får se vad som händer med det. Så att det inte blir att vi drar av 20 000 för att vi ska ta bort dekoren. Bara,
Ja, liksom, ska du sälja den till våra lyssnare så får du ju kanske vara beredd att sänka priset rejält med tanke på hur transparent det har varit om alla kollisioner. Och så
ja, med alla skador. Ja, exakt.
Nej, men det har inte varit några kollisioner. Kom igen nu.
Det är så lätt och det är så öppet mål att retas med dig på det här.
Små fadäser, garage som hoppar fram och sånt där. Det är sådana spännande saker som händer ibland. Nej, men den är ganska gott skick skulle jag vilja hävda för att gått så pass långt. Den har gått nästan 10 000 mil.
Mm.
Och det är bra att den faktiskt inte gått över 10 000 mil, för det kan vara någon slags hård gräns där priset sticker neråt.
Mm.
Men jag skickade in en begäran till de här. Det finns ju 2 tjänster som är riktade mot elbilar. Det finns ju Blipp som vi har haft uppe som sponsor i podden tidigare. Och sen så finns det Carla. De två gör väl i princip samma sak. De har specialiserat sig på begagnat försäljning och liksom lösa in kontrakt och sådär för elbilister. Och Carla la jag en liten fråga till och fick ganska snart ett svar att vi tar inte emot Tesla.
Och det är nu då i och med att nya elbilar...
Ja, i och med prissänkningen då.
Ja, det är väl för att det är lite turbulent på marknaden just nu att man inte vet riktigt vad priserna kommer ligga på.
Ja, så då mejlar jag tillbaka och frågar så här, men är du säker på att ni inte ska liksom vill säga någonting mer till bilar med sladd? Och då sa de att då får du ringa presstjänst. Ja, så blev det med det.
Mm.
Så Carla, screw you. Det blir ingenting med det. Utan Blipp har jag ju faktiskt fått något prällpris från. Som kom direkt redan innan man skickat bilder. Men det är någon slags annonssajt. Det har inte jag riktigt fattat. Det är lite blocket över det också. Så då måste ända upp i bilder och sådär. Så långt har jag inte riktigt kommit då än. Så vi får väl se om jag blir av med min bil. Om någon är sugen på att köpa den för ett rimligt pris så är man ju naturligtvis välkommen att höra av sig. Den har ju affektionsvärde naturligtvis. Den kommer med, vad är det heter, när tavlor och sånt har proviens heter det va?
Ja, just det, det kanske gör.
Den är ju känd, din bil också. Vi har ju hört om den till leda i det här programmet.
Ja, jag menar det. Ja, men kanske ska uttaget om när den, innan den går till salu kanske hos Tesla. Det blir ju ganska troligt kanske att det är Tesla som säljer den.
Känd från radio, kan du sätta på annonsen.
Ja, men jag menar att då skulle man kunna... Vore inte det roligt ändå att gömma någon liten lapp någonstans?
Jo, vart ska man gömma den då? Liksom? Är det under liksom solskyddet? Då hittar man det ju rätt snabbt. Liksom. Ska du sticka in den i liksom, någon glipa i mittkonsolen?
Ja, men exakt.
Du tänker att de ska hitta den efter... Liksom efter de har köpt den.
Vad är motsvarigheten till bakom tavlan på en bil? Liksom?
Alltså eftervärlden kommer ju hitta ett antal PA-tillstånd som har halkat ner framför framrutan här ändå. Ja. Så det blir spännande, kan jag säga.
Skulle du inte kunna gömma en lapp som är designad så att de hittar den typ om ett år eller någonting, när de gör vindrutetorkbyte eller någonting.
Den börjar lukta.
Ja, men så kan du skriva. Ja, just det, när de byter kupéfiltret kan du ha gömt den där inne.
Ja, just det.
Men
ja,
för då skulle du kunna skriva på lappen så att denna bilen har skadats otaliga gånger, men det visste du inget om när du köpte den.
Det är inte
är den
så
mindre värd för dig nu?
Nej, frågat. Sluta nu. Så illa. Sluta förstöra och sabotera min bilförsäljning, killar. Nej, men det blir i alla fall spännande. Ni kommer höra naturligtvis allt om skillnaden på en Tesla på 4 år. För den utvecklings... den ser ju väldigt lik ut, men utvecklingen har ju... Det har ju hänt ganska mycket på Tesla på de där åren. Så det blir spännande att se. Och så får vi se hur det går med den här försäljningen, om jag blir av med bilskrället.
Ja, bara en fråga om pris. Och i och med att den nya är 120 000 kronor billigare, så det där lär väl ändå vara en plusaffär, va?
Ja, det är nog det. Jag har väldigt svårt att tro att den skulle sjunka 120 000 i pris begagnat. Liksom, begagnat. Så dessutom köpte jag den faktiskt, visade sig för ett jävla bra pris, ser jag nu när jag tittar på mitt kvitto där.
Vi möttes ju häromdagen, Fabian. Jag bor ju i Stockholm i vanliga fall. Var nere i Göteborg och spelade in reklamfilm.
Just
vi ska köra. Jag och Fabian driver ju Hälsa Hemma. Det har vi berättat många gånger för lyssnare. Våra läkare och sköterskor åker elbil till våra patienter. Så att nu spelar vi in en reklamfilm. Och det är så kul, för de här iPhone-kamerorna har ju blivit otroligt bra. Ja. Så jag använder iPhonen nu för att spela in film som ska gå på TV4. Vi körde på TV4 i höstas. Och nu ska vi köra TV4 igen här och vecka 5 redan, tror jag, i Stockholm. Ja, men så jag tänkte att det kunde vara kul att titta på de där filmerna när de går, och så ser ni att då är det Fabian på bild.
Kan man inte liksom hitta det på Facebook eller någonting om man vill se alla filmerna på en gång?
Jo, det är nog enklare än att sitta bänkad framför tvn. Ja.
Men vi hade faktiskt lite lyssnare som hörde av sig när vi körde reklam i höstas här på TV4 i Stockholm. Så var det några lyssnare som hörde av sig och hade sett det och var jätteglada.
Mm. Ja. Nu kör vi, jag tänkte så här, vi köpte annonsutrymme på TV4 dagtid, linjär tv, så inte streaming. Och jag tänker så här, min teori är att de som tittar på linjär tv, de är liksom gamla och sjuka och så, tänker jag, som går hemma.
Ja, och det är ju de som behöver en vårdcentral förstås.
Precis, exakt. Men jag tänker jag ska köra lite streaming också för att nå lite barnfamiljer och så, men det gör vi längre fram i vår. Men nu får ni hålla utkik, titta på tv. Sen är Dr. Fabian här snart i en Zoe-bil.
Ja, precis. Ja, då har jag ju en Zoe-bil just i de klippen då.
Ja, den var för skadad, din bil. Det var så mycket skador så vi kunde liksom inte ha med den i...
Alltså, det är också så här i slutändan. En vis man sa någonting en gång. Kommer ni ihåg det ibland att man hänger upp sig på saker folk säger? Och så varenda gång som man tänker någonting så hör man liksom den rösten säga någonting. Jag vet min mamma till exempel, hon jobbar på SCB, hon kommer inte gilla att jag säger detta, men hon jobbar på SCB, och då på den tiden, det var på den goda tiden man kunde få komma in i cockpit och sådär. Kommer du ihåg den goda tiden?
Ja, absolut.
Liksom, innan liksom allting skulle vara supersäkert. Då på SCB så kunde man bjuda med sin son ner till kassavalvet nere på SCB. Och det var ju väldigt, väldigt spännande. Då kunde man ju då till exempel få hålla i 1 miljon i sedlar i disk, som det var som en diskback liksom, för att bara packa med
sedlar. Är det så som det är i Jönssonligan och sån här, du vet, Frans Jäger som man öppnar sån med...
Alltså
vet,
mer stor... som Kalanka, att man liksom bad... Nej,
nej, men är det en sån kassavarv sån här stor med rattar och så som det är i filmerna?
Nej, det är det inte. I alla fall, då sa min mamma de numera bevingade orden: min son, kom ihåg en sak, pengar, det är makt. Det sa hon faktiskt. Kan förklara en del. Men det sa hon. Jag tror inte hon minns själv att hon sa det. Det
känns bra sensmoral.
Och på samma sätt sa Anders vid något tillfälle de visa orden att en bil är en förlustaffär, Fabian. Bara sälj den och gå vidare. Det är faktiskt jävligt klokt ändå.
Ja, det är det. Jag har en filosofi jag berättat tidigare om det. När någonting liksom, man är sur över en dålig investering eller så bara bit ihop, glöm det. Bli av med det vidare. Fort. Liksom. Du, jag tappade min nya iPhone X samma dag eller någonting som jag hade köpt den för några år sedan. Och så skärmen sprack. Liksom, så jag bara satte mig i bilen, bums, åkte in till Apple, fick bytt skärmen. För att inte behöva se den där skärmen mer än nödvändigt. Liksom. Bara tog kostnaderna.
Ja, det kan vi alla känna för.
Så sensmoralen i podden är pengar är makt, släpp och gå vidare är lycka. Då får man välja om man vill ha makt eller lycka. Snyggt. Så får man liksom välja vilken inställning man ska ha.
Jävlar vad du fick till det där.
Precis, ja, ja. Sammanfattar snyggt. Då tycker jag vi går vidare till lyssnarbreven. För det är också makt att kunna få sådana.
Och lycka.
För det har Christian mejlat här.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Mm, det är alltså den vanliga människan Christian som har mejlat till oss.
Han var efternamnslös. Jag vet inte om han ville vara anonym eller vad som hände.
Men... Ja, men så det får man ju vara man vill också. Mm. Man måste ju inte nämnas med efternamn om man har ett väldigt...
Man kan skriva till oss med efternamn och säga att man vill vara anonym om man vill det.
Mm. Ja, så... eller ett annat efternamn kan man också skriva.
Ja, just det. Ja,
ja kan man också. Christian skriver i alla fall. Kul att ni fortsätter år efter år med podden. Jag har varit en trogen lyssnare från början men måste meddela att reklamen... Det är ett riktigt tråkigt inslag. Jag förstår att ni vill ha reklam för lite kompensation för ett slit med podden. Men det är så trist med reklam. Ni har varit reklamfria så länge och jag hoppas att ni överväger att ta bort reklamen framöver. Den är så sjukt störande i poddar. Tack för övrigt för en bra podd. Bortsett från reklamen, längtar redan efter nästa podd. Med vänliga hälsningar, Christian.
Mm. Det är detta du har hållit på att mäcka med Alfred. Som vi
ska ju skylla allt på Alfred. Över reklamen på Alfred.
Ja, men det brukar säga, mitt första bolag som jag byggde, det var ju faktiskt annonsteknik. Så att jag brukar ofta säga att så här, om ni har kollat på tv och sett reklam så är det mitt fel. Förlåt. Liksom.
Var inte det helt sjukt att typ era servrar stod för någon procent av hela internettrafiken vid något tillfälle?
Jo, exakt. Det var notoriskt svårt att räkna unika användare där ett tag. Så att det kan ju finnas en del luft i de siffrorna. Men vi räknade ut att vi tog 8% av internet ett tag. Innan vi,
det är så jävla sjukt. Mm. Det säger något om internetstorlek också, om eran storlek då. Ja, Videoplaza hette ni, va?
Ja, absolut. Mm. Och jag tror att det var svårt att räkna unika användare på iPhone precis där. I det skedet. Det kan hända att det fanns en del liksom, inflation. Sett till bara hur många IP-adresser vi såg. Så. Det var inte det vi skulle prata om. Det har helt enkelt dykt upp lite reklam i våran stream som ni kanske har märkt. Och vi har flyttat in till Acast och hostat podden där och vi har släppt på reklam. För som Christian är inne på så behöver vi få lite pengar till podden för att finansiera att vi faktiskt inte gör det här. Vi gör ju det helt på hobbybas där. Det är ingen av oss som tjänar några pengar på podden som det är. Men däremot har vi lite omkostnader för att göra podden. Och nu när vi inte har tid att redigera själva utan behöver extern hjälp med det så måste vi åtminstone bära kostnaderna. Och då har vi tänkt att reklamen kan göra ett lite tillskott där. Då. Men faktum är att vi också kommer att erbjuda möjligheten att för ungefär en billig kaffekoppspris per avsnitt lyssna på podden helt reklamfritt även framåt. Så att om man vill hjälpa oss och stödja oss och slippa den här reklamen, då kommer det framgent finnas ett ännu mer konkret sätt att hjälpa oss än att hålla på och uppge oss när man byter elbolag eller något sånt där. Utan nu kan man faktiskt helt enkelt prenumerera på oss. Och det kan man göra om man lyssnar via Apple, som vi ser att många av er gör, så är det egentligen bara gå in på feeden och klicka på knappen där för att uppgradera. Då kan man få lyssna, testa på gratis och gå över i den betalfeeden som det kallas. Och så är det någon vecka efter att man har gjort det som då kommer att gå över till att det börjar kosta 29 kronor i månaden. Och då får man, precis som tidigare, tillgång till hela vårt arkiv. Man får lyssna helt reklamfritt. Eller om vi har sponsorsamarbeten i gamla avsnitt och eventuella kommande avsnitt, så där, det kommer vara med. Men då är det ju verkligen liksom innehållsmässigt relevant även.
Jag tänkte säga det. Vi har ju faktiskt haft ganska mycket reklam tidigare. Men jag tror att brevskrivaren här inte uppfattar det som reklam. Därför att det har varit så superrelevant reklam. Liksom. Mm. Det har ju varit,
och
liksom,
vi själva har ju spelat in det och sådär.
Ja, och det är elbilsrelaterat också. Så, nu är det mer generiskt.
Det blir en annan grej när det kommer sådana här reklamjinglar och grejer från som Acast lägger in som inte liksom har riktigt med oss att göra i övrigt. Så att jag köper det. Liksom. Mm.
Får jag bara säga, vi ser väldigt, väldigt gärna att ni gör de här prenumerationerna, för det kostar att göra podden och vi vill gärna kunna öka ambitionsnivån. Vi har ju massa kul idéer också, men det kostar lite pengar för oss att producera det här. Så att målet är, som Alfred var inne på, plan inte att vi ska ta ut några löner eller någonting sånt, utan det är bara att kunna täcka om kostnaderna så vi gör podden ännu bättre.
Mm. Ja.
Men som sagt, om man prenumererar via Apples podcaster-app, då är det bara att gå in och klicka där för att prenumerera. Mm. Gå över i betalläge om man känner att man vill stödja oss på det sättet. Är det så att man inte lyssnar via Apple, då går det också att i avsnittsbeskrivningen ska man följa en länk in på Acast och börja prenumerera där. Då får man liksom, om man lägger upp prenumeration där, så får man en länk som man kan lägga in i sin egen podcastspelare som man föredrar. Mm. Och då kan man lyssna reklamfritt och på precis samma sätt i det man lyssnar. Det vi tyvärr inte kan få till på kort varsel här, och det verkar svårt helt enkelt att få till, det är för alla er som lyssnar via Spotify, där är det tyvärr svårt att få till betalvarianten. Så att det är ju, tycker jag, extra synd eftersom vi vet att många av er kanske lyssnar på oss i bilen och via Spotify.
Mm. Ah, just
i bilen. Mm. Och där är det tyvärr svårt. Så att där får vi nästan be er att gå över i Bluetooth-läge och lyssna via telefonen då, om ni vill komma med oss över betalläget. För det är tyvärr svårt att lösa tekniskt hittills.
Men det finns lite mer fördelar med att prenumerera då på podden och inte köra gratisvarianten.
Ja, så framgent så kommer det bli så att vi kommer släppa avsnittet en dag i förväg för de som betalar. Och vi kommer att, förutom att det blir reklamfritt, så får man då tillgång till hela bakåtkatalogen. För de som då inte väljer att betala, då är det så att det senaste halvårets avsnitt kommer att ligga tillgängliga. Men det kommer också, förutom att det ligger reklam i början och slutet, så kommer det att kunna börja dyka upp reklam och brott även mitt i programmet. Och det är då någonting som vi inte ville lägga in innan vi hade hunnit förvarna er om vad som pågår och varför vi gör det, helt enkelt.
Mm. Just det.
Men som betalande prenumerant så slipper man allt det här. Man får avsnitt en dag i förväg för alla andra. Och dessutom, om man vill lyssna i kapp på alla gamla avsnitt, vilket vi ser att många av er gör, vilket är jättekul, då får man helt enkelt uppgradera för att kunna lyssna längre tillbaka än senaste halvåret.
Mm. 29 spänn, var det du sa?
29 kronor i månaden är priset.
Det är ju som hittat. Det brukar de flesta klara.
Det blir typ 14,50 per avsnitt, jag tänkte.
Ja, precis. Om man skulle känna att det är för dyrt med 29 kronor och att man inte tycker att man vill ändå vara lite snål. Så, då vill jag också tipsa om att det finns en knapp där det står 30 sekunder framspolning. Den använder jag jättemycket på en massa poddar.
Ja, just det. Spola förbi reklamen. Mm.
Det känns jättedumt att tipsa om det. Men om man då är ett snålt as, som jag ibland är, ja, men då kan man göra så. Annars så är det ju, ja, då blir vi ju väldigt glada om man vill prenumerera.
Ja, vi ser ju väldigt gärna att ni prenumererar för att stödja oss.
Mm. Ja, men vi har fått mycket hjälp, ska vi säga, av lyssnarna genom åren. Och vi märker att det finns en väldigt stor vilja att stödja oss. Och nu har vi försökt göra ett sätt att göra enkelt och konkret hur man gör det här. Då. Och då blir det vitt och rätt och alla skatter betalas. Och förhoppningsvis så kommer inkomsterna att täcka utgifterna. Plus att vi kan göra bättre reportage och inslag för er.
Och vi har ju grandiosa planer, stora idéer framöver med grejer som vi har lust att göra. Så att med lite pengar in i axeln i braxen produktion så har vi möjlighet att göra skojiga grejer.
Ja, men kul. Hörr ni, då tycker jag att vi har varit ute med hoven tillräckligt för nu. Vi har ett till lyssnarbrev.
Ja, och då är det Dennis Törnqvist som har skrivit till oss. Han skriver så här: hej killar, stort tack för den podd som bäst berikar ljudet i min elbil till och från jobbet. Han har tittat på det här med elbil från Norge, skriver han, och han tycker att det är ett bättre utbud där. Men enligt Tullverket krävs det både moms och skatt, då det är knappast, och det är knappast någon bra affär att köpa en elbil från Norge. Och så skriver han så här: han undrar om han gör någon tankevurka, han vill köpa en gammal billig elbil från Norge, och han hänvisar till att vi har pratat om det en hel del i programmen tidigare då. Han listar en lång lista med meck för honom att resa, köra, prata norska, betala med norska kronor, tulla, köra två bilar hem, registrera om och säkerställa att han inte gjort något fel.
Ja.
Skriver Dennis. Men i alla fall, det är ju så att elbilar har ju sålts sedan slutet av 2000-talet till 2009, någonting sånt, utan moms. Och det innebär att när man köpte en ny elbil i Norge för, låt säga, 500 000, så betalar man ingen moms på den. Och första gången den elbilen då ska momsas in, det är ju när man då tar in den till Sverige. Och då betalar du moms. För första gången du betalar moms på den, så betalar du moms på begagnatpriset som det är nu då. Mm.
Men shit vad det är smart. För vi har ju haft ett problem med läckage av våran elbilsbonus utomlands. Och om man lägger upp det så, då blir det inte det. Eftersom då måste man, alla länder måste ju, i princip alla länder vill ju man betala moms i det läget då. Mm. Vad klurigt. Bra upplägg av norrmännen där.
Jag har ju gått igenom våran gamla, liksom feed av gamla avsnitt här, massa av det vi pratade om nyss. Så då hittade jag något gammalt avsnitt där vi pratade om att så här, herregud, i Norge så kostar en Tesla lika mycket som en Volvo V60 liksom. Och det var ju mycket därför just att det var moms på Volvon men inte på Teslan då, helt enkelt.
Ja, men de hade dessutom så massa förbränningsmotorskatt.
Alltså, så har det varit i Sverige en gång i tiden också, att vi hade bilskatten var något man betalade upfront när man köpte bilen. Och så är det ju i Norge, vilket gör att om man då tar bort den skatten på vissa typer av bilar.
Det är väldigt stor skillnad.
Väldigt stor skillnad i inköpspris. Ja.
Men hur som helst då, så är det ju så att det gör inte så jättemycket om man tar den räkneövningen då, att en elbil som kostar 400 000 ny i Sverige med moms på 25%, så kostar ju den 500 000 i Sverige. Mm. Samma bil kostade 400 000 i Norge. Och om den bilen nu då säljs för 100 000 och man momsar på 100 000, ja, men då har du betalat 25 000 kronor i moms, medan den svenska bilen betalade man 100 000 i moms på, eller hur? Så
ja, det är
75 000 kronor besparing och köpa en begagnad elbil. Ja. Jag tittade lite på norska Finn. Om man tittar på elbilar i Norge, så tittar man på finn.no och sorterar där på elbilar, och det är billigare. Jag jämförde med Blocket, elbilar på Blocket. Ett exempel från en så här Volkswagen
E-Golf. Även inräknat den dyra svenska kronan nu, som inte ligger så bra till.
Ja, men den ligger just nu faktiskt ganska bra till. Det är inte så jättestor skillnad på norska och svenska kronan just nu. Men det har varit värre. Den fluktuerar ju så att...
Ja, för den är så låg jämfört med euron, tänkte jag. Men men då är kanske norska kronan svag också då.
Ja, jag tror att den var ganska okej. När jag gjorde omräkningar så påverkar det inte så där jättemycket faktiskt. Mm. Men jag hittade en Volkswagen E-Golf från 2015 som har gått 12 000 mil i Norge. Och den kostade 94 147 norska kronor. Och sen betalar man ju då 10% tull på det.
Ja. Så,
och sen betalar man 25% moms på hela det nya paketet tull och inköpspriset.
Jaha, och tullen också.
Ja, så totalen blir 133 000 svenska kronor för att köpa den bilen och ta in en tullad och klar med nyckelfärdig i Sverige. Så hittar han en motsvarande bil, kostar 170 000 i Sverige. Den har gått lite mindre då, 8 000 mil. Men en tydlig skillnad i alla fall att köpa elbil i Sverige och Norge. Uh-huh. I det här fallet sparar man 37 000 på den bilen.
Mm. Okej, det blir mycket siffror. Jag ser att du har räknat ut här. Liksom. Men så, grundpoängen är att så här, spaningen består. Det går att fynda i Norge. Även om man räknar med kostnaderna på att föra hem den och att liksom, registrera om i Sverige, så menar du att det går att fynda elbilar i Norge?
Ja, men absolut. Om du hittar en elbil, du ska ju ha någon som har tappat väldigt mycket i värde, och då är det gärna en bil som var dyr från början och som är billig nu, så att den ska ju gärna vara lite gammal då.
Varför då? Vad spelar det för roll?
Ja, men ju mindre den har tappat i värde, desto större är ju när momskostnaden måste hosta upp, liksom. Är du med? Så att köpa en ny elbil är inte särskilt...
Men är inte det viktigaste egentligen att bara jämföra med vad motsvarande bil skulle kosta i Sverige för att bedöma om en fyndare eller inte? Liksom?
Jo, definitivt. Absolut, absolut. Men bilarna kostar ju nya ungefär lika mycket i Sverige och Norge, för vi har inga ytterligare skatter. Det är bara momsen egentligen som är den skatten som kom på svenska bilar. Just så att, absolut. Och det stora skillnaden är ju faktiskt att det finns ett gigantiskt utbud i Norge eftersom de har haft elbilar och de här subventionerna. Det var ju många år sedan redan som de var uppe.
Och att de har gått längre, eller hur? Och därmed är billigare. De har funnits längre.
Precis. Så jag tittar på den billigaste elbilen på norska Finn. Det är en som Peugeot Ion. Det motsvarar den lilla i-miven som vi hade från 2011. Den kostar 25 000 norska kronor. Och tullad, momsad, färdig i Sverige, så kostar den 35 472 svenska kronor. Så det är den billigaste
elbilen. Men det är ju nästan en mopedbil, det där.
Nej, men det är en riktig bil med fyra sittplatser. Och
kan man köra epadunk där, vet du. Det blir kul.
Men det är en faktiskt förvånansvärt bra bil. Alltså, fyra vuxna kan åka i den. Mm. Fyra små vuxna.
Allvarligt?
Ja, fyra. Ja, vuxna av vår storlek liksom.
Ja, vi är ganska korta. Faktiskt alla vi tre på, men det är lite korta faktiskt, både Alfred och Anders.
Jag satt och kollade på bilder bredvid oss. Jag bara, det är sällan jag ser så lång ut som jag gör i det här sällskapet.
Det är bra. Kan det vara en slump? I think not.
Men i alla fall så tittar jag, den billigaste sån här elbil av den typen då i Sverige kostar 75 000 på Blocket. Det var den billigaste elbilen jag hittade på Blocket, kostar 75 000. Mm. Och billigaste i Norge 35 000 då, svenska kronor. Så att det är framförallt ett gigantiskt utbud som finns i Norge. Jag tror inte det är inte jättemycket pengar att spara, särskilt inte om man räknar in arbetstid och resa och allt meck som ska till där då.
Men du, de har väl slutat att ta bort, att liksom slopa momsen på elbilarna nu i Norge?
Så man köper, så är det borta.
Ja, och så vad händer om man köper en sån som bara haft en ägare som kanske har gjort sig av med bilen efter någon månad eller så då? Vad händer då?
Ja, då fyndar du inte. Då är de dyr heller.
Exakt. Nah, det vet ju alla att liksom, 10% av bilens pris går ner direkt man bara sätter sidan ungefär första gången.
Jo, men du har 10% tull på att ta in skiten i Sverige också.
Okay. Så det är inte aktuellt ändå?
Nej, det är nog ingen större poäng. Mm. Särskilt inte de säljs med moms i Norge. Då är man ju bara dum i huvudet om man åker dit och köper den.
Men när slutar de med momsen då?
Det var nu vid årsskiftet som de tog bort. Ja, och det är fortfarande momsbefriat på elbilar med lägre pris. Så att det är framförallt de dyra elbilarna som nu inte är momsbefriat längre. Så att Porsche Taycan och Tesla Model S och X till exempel är inte momsfria längre.
Vad bra research, Anders. Det här känns som att det klargjorde för alla. Att det kan, om vi ska slutklämma det här, blir väl då att det kan vara aktuellt att köpa bilar i Norge för att utbudet är större, bilar har gått längre för att de har också funnits längre tid där då. Mm. Och att det beror lite på, men det kan vara en bra affär. Men det är ganska mycket jobb också då, förstås, att göra det här. Då. Du har ju gjort detta. Hur mycket jobb var det? Med försäkringar och grejer.
Alltså, jag gjorde ju det. Vi bodde ju i Norge, så tullade jag in bilarna när vi flyttade hem då. Och det var, ska jag säga, ett helvete.
Ja, det vill jag minnas också.
Ja, men framförallt för att det är så oerhört lite information om hur man gör för att ta in en bil som flyttgods. Och så är det en massa varningar, så att om du gör fel så kan du behöva tulla in och betala. Du vet, sådär. Så det var väldigt otydligt hur man gjorde. Men det gick bara att göra vid de här gränsstationerna i alla fall. Så att det var ju sjukt orolig för när jag åkte dit. Att det var ju tvungen att funka då. Mm. Men det gjorde det. Då fixade de allting på plats där. Så det gick bra.
Hur lång tid tog det när du väl var där?
Ja, det tog ju kanske 44 minuter. Och sen var jag på toaletten. Och så ja, men låt säga en timme kanske.
Okej, men så tyvärr. Du har betydligt mer tid på att kolla hur du skulle göra det än vad det faktiskt gjorde att bara göra.
Absolut, absolut. Mm. Så jag antar att om man ska köpa en bil i Norge, så åker man dit, köper bilen och sen går man in på gränsstationen på tullen där och så fixar de allt med papperna och så.
Och har du gjort en dålig affär så är det bara att släppa och gå vidare, har vi konstaterat.
Ja, exakt. Fan vad du knyter ihop allt det här programmet, Alfred.
Ja, väldigt. Jag hade tänkt säga något, men nu kan jag inte säga något för det var så himla fint ihop knutet. Ja, men nu kör jag något ändå, så att, ja, nu går vi vidare.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och det som såklart ingen har missat är att i Kiruna har man hittat sällsynta jordartsmetaller. Det har varit på toppnyhet.
Ja, det där är ju ett PR-jippo av dess like. Jag kan ju känna att det här visste vi typ lite om redan. Vi har ju intervjuat folk.
Vi sa ju att om det fanns i slagget så borde det ju också finnas i gruvan. Mm.
Ja, alltså det här var ju en vältajmad nyhet i samband med att EU-toppmötet var ju också i Sverige ju. Och jag kan tycka liksom, alltså det har ju varit på alltså Rapport och Aktuellt haft det på ettan liksom, för som första nyhet och sådär. Det har varit väldigt exponerat. Nästan lite väl exponerat.
Nej, men det här är ju fantastiskt roligt tycker jag. Alltså det är så oerhört kul för landet Sverige att kunna plocka fram grejer ur berggrunden som behövs i framtiden. Alltså det här kan verkligen positionera oss fantastiskt.
Ja, absolut. Eller hur?
Ja. Men för liksom jag tänker vi har ju, när man såg nyheten först så reagerade jag också som du, Anders, bara det här är ju den nya oljan och nu det här, här kan Sverige liksom ta. Och sen så när man börjar kolla på vad är värdet då av det, om man bara jämför med hur mycket järn och stål som LKAB säljer och hur mycket de omsätter på det, så det handlar liksom om det kommer bli, även när det här är i full skala och om det lyckas så kommer det handla om några få procent av deras omsättning jämfört med liksom, järn.
Ja, men vad fan, LKAB har jobbat på med järn sen liksom Hedenhös. Liksom. Jo, kom igen, men de har jobbat på ganska länge och skalat upp
det. Jag har lite siffror på det faktiskt sen, så vi kan prata lite om det där. Men det är ju en exponentiell utveckling i antalet applikationer där man behöver den här typen av mineral och sådär. Så att det, man kan ju inte titta på hur efterfrågan i EU ser ut just nu, utan du måste titta på hur ser den ut om 10-15 år. Det är väldigt svårt att gissa sig till det, eller hur? Men vi vet att det finns en enorm efterfrågan och det bryts ingenting i Europa överhuvudtaget. Allt bryts i Kina nästan, som används i världen.
Just det här begreppet sällsynta jordartsmetaller är ju också lite förlegat, för det har ju visat sig att de är ju inte så sällsynta, utan de finns ju spridda runt om på hela planeten. Men däremot det som är sällsynt är ju att man bryter dem. Det är ju inte så vanligt. Då.
Ja, men det var liksom det jag fiskade efter, för de är inte sällsynta överhuvudtaget, utan det är sällsynt att man kan få ekonomi i att utvinna dem och anrika dem.
Så att liksom det finns... är sällsynt av massa olika anledningar, och det kommer Erika Ingvald berätta för oss om. Hon jobbar på, hon är någon divisionschef på SGU, Sveriges geologiska undersökning, och henne har jag intervjuat, och då lät det så här.
Ja, men härligt.
Då säger vi välkomna till Erika Ingvald till programmet. Välkommen!
Tack så mycket! Kul att vara här!
Ja, igen. Det är andra gången du är med oss.
Ja, härligt!
Visst är det. Särskilt nu när alltså det här med Kiruna-gruvan och sällsynta jordartsmetaller och så. Det måste vara jättekul för dig nu.
Det är jättekul. Alltså det är så roligt att LKAB har lyckats med det här, och det är jättebra för Sverige och för Europa på lång sikt. Ja. Så det är ju superroligt verkligen.
Du är från SGU. Vad är det för någonting?
Det är en myndighet, Sveriges geologiska undersökning. Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att samhället ska få kunskaper om geologin som samhället behöver. Och då kan det vara det här som vi pratar om nu, förutsättningar för att starta en gruva. Men det kan också handla om grundvattenfrågor, grundvattenförsörjning eller skred och ras. Allt som rör jordberg och grundvatten. Och vi har också kartläggning till havs faktiskt. Mm.
Och som jag minns sist vi pratade, så berättade du att förr i tiden så höll vi också på att prospektera i Sverige. Eller i alla fall gjorde provborrningar och så.
Ja.
Men det gör vi inte längre då.
Nej, vi slutade med det. Staten slutade med det runt 1992. Mm. Och det är ju för att det är ju hög risk när man prospekterar, för det är så svårt att hitta bra fyndigheter. Mm. Och då ville man inte att skattepengar skulle användas i det, utan man ville använda privata pengar istället.
Ja, men hur mycket blir det privata pengar för att leta efter spännande grejer i berget?
I Sverige så ligger de investeringarna på mellan 0,5 och 1 miljard om året nu för tiden. Mm. På den tiden när vi, staten, prospekterade så kanske det låg mellan 50 och 200.
Mm-hmm. Okay.
Och staten var inte särskilt lyckosam heller att hitta nya fyndigheter som, och utveckla dem framförallt. Men vi har ju glädje av det arbetet än idag, för att vi har spart alla borrkärnor och vi har spart all dokumentation som man kan komma till oss och titta på i Malå.
Så SGU jobbar med massa olika saker, men SGU har inte varit inblandad i den här fyndigheten uppe i Kiruna?
Nej, det är LKABs eget arbete. Mm. Det är en malmkropp som ligger vid sidan av där man bryter idag.
Ja.
Det är också en järnmalm, men den har lite annan sammansättning än den järnmalmen som man bryter.
Mm.
Den man bryter har ju, är ju en fantastisk malm, så varför gå på det näst bästa då?
Just det. Och den här enorma fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller. Kan du berätta, vad är egentligen sällsynta jordartsmetaller?
Ja, om man har periodiska systemet framför sig så vet du, det ser ut nästan som ett U med alla de här små lådorna.
Just det.
Sen under där så ligger det också en box med lådor. Och där hittar du de sällsynta jordartsmetallerna.
Mm. Och varför heter de sällsynta och vad innebär det?
De döptes till det en gång i tiden. De är inte särskilt sällsynta om man tittar generellt i jordskorpan.
Mm.
Men de fick det namnet när de upptäcktes för länge sedan. Däremot så är det sällsynt att hitta dem i sådana koncentrationer så att de är brytvärda.
Mm-hmm.
Så där stämmer väl det här sällsynta fortfarande in.
Okej, okay. Så det är det som har hänt nu, att vi har hittat en brytvärd liksom fyndighet där i Kiruna?
Ja.
Okay.
Om man har följt rapporteringen i media så då har man sagt, det är nyupptäckt. Nej, vi har känt till det länge. Det är många sådana här olika kast i det där.
Just det.
Men jag skulle säga att geologer och LKAB har känt till att det finns.
Mm.
Men det LKAB har gjort nu, det är att de har verkligen undersökt den här malmkroppen noga och resursberäknat. Så nu vet de hur mycket det finns. Och då, beroende på världsmarknadspris, så vet de om det är brytvärt eller inte och så.
Just det.
Så de har ju tagit nästa steg. Att vi geologer har vetat om att det här finns. Det är inte samma sak som att säga att nu har vi någonting att räkna på ifall vi vill bryta det.
Jag förstår. Vad är det då som är svårt med att utvinna de här?
Det är ju en bra fråga. Egentligen så tror jag det är inte särskilt svårt att göra det. Vi har ju andra fyndigheter i Sverige också, Norra Kärr och Olserum. Mm. Det som är en fördel med Norra Kärr och med i Kiruna är att det är väldigt låga halter av uran i fyndigheterna. Mm. I Olserum är det högre halter och i de här fyndigheterna i Kina är det högre halter. Så det är det som har gjort att det har funnits en rädsla till exempel i Norra Kärr. Mm. Ja, men det är väl det som är svårt. Nu är det dessutom förbjudet att utvinna uran i Sverige, men även om det hade varit tillåtet, hur gör vi det på ett bra sätt?
Okej, okay. Så man är orolig för uranet?
Ja,
okay.
Ja. Men det finns ju inte de här höga halterna alls i Kiruna då till exempel.
Mm. Ja, vad spännande. Mm. Inte trodde jag att det var geologer som skulle bli de nya hjältarna. Det är de som i serien Big Bang Theory brukar omnämnas av Sheldon där som oh no, not the dirt people. av alla de liksom institutionerna så tyckte han att de var lägst. Ja, men look at them now.
Jag kan tänka mig att de som liksom intresserade sig för berg och sånt ansågs lite nördiga förr i tiden när man liksom pekar finger åt dem och så.
Verkligen.
Men se nu, liksom, det är ju nya guldet.
Utan de geologer stannar samhället. Liksom förut på gamla festerna så har de liksom bara, folk har bara himlat med ögonen åt dem. Men nu är det rätt, liksom, äntligen. Ja.
Men jag satt i alla fall och pratade i 40 minuter med Erika. Hon är så otroligt duktig. Det är sjukt roligt. Mm. Alltså. Jag sköt hur mycket frågor som helst. Hon kan allt som har med berg att göra.
Ja, det är roligt också att hon bara så här, ja, men om man har sitt periodiska system framför sig. Man hör
med
Anders bara,
Ja, nej, men faktum är att,
som man ju har.
Ja, nej, men jag har faktiskt suttit med min dotter lite och hjälpt henne att plugga kemi och sådär. Så att jag har periodiska systemet, tack och lov, ganska uppdaterat. Det ligger ju en box där nere med de där som heter massa så här Amerikum och konstigheter där nere.
Ja, och får jag säga lite trivia då för att stila lite grann. En av de där sällsynta jordartsmetallerna som ligger där nere är ytterbium. Mm. Vet
Ytterby.
Ni var... Ja, precis. I Stockholms skärgård. Det kommer från det. Att det upptäcktes i Ytterby. Mm. Ja, precis.
Det är många som upptäckt. Jag tror näst efter Storbritannien eller någonting så är det svenskar som upptäckt flest. Väldigt.
Ja, men vad är det då som är mer konkret som vi behöver för elbilar? Som är elbilsrelaterat här tror vi.
Jag tycker det har varit mycket nyheter. Liksom, vilket är kul när man är lite mer insatt så har det varit en hel del nyheter om att det här behövs för alla batterierna. Och det gör de ju inte.
Nej, lite grann till batterier, sa Erika. Inte särskilt mycket till batterier, men framförallt till elmotorerna. För att man använder det här för att skapa magneter, permanentmagneter.
Ja, neodymiummagneterna va?
Ja, men det är det väl. Precis.
De är jättestarka magneter, väldigt starka magneter.
Jag tycker, generellt så tycker jag att det var, jag förstår att du fick bråttom att köra igång inslaget, för att jag tycker det var ganska bra testament till liksom, våra killgissningar här, när vi liksom, mer eller mindre ordagrant sa saker som hon sen sa i din intervju, bara på våra volleys här. Så att om det kommer fler killgissningar här, tänker jag till lyssnarna, då vet ni att det är ganska bra kvalitet på dem.
Just det.
Oftast.
Nej, men hon sa ganska mycket kul grejer. En sak som var intressant var att hon berättade att EU-politikerna hade väldigt dålig koll på att vi hade sånt här i Europa överhuvudtaget. Ja. Mm. Så att det som har hänt nu är att alla EU-politikerna har fått upp ögonen för att det här finns i Sverige, Finland och Norge. Och nu har det blivit ett väldigt ståhej i EU då för att bryta det här och göra sig oberoende av Kina och så. Mm. Så att det här är ju viktiga frågor för EU. Och Sverige har hamnat lite på EUs radar nu också. Mm.
Men för det är väl där liksom någonstans de invändningarna jag tog upp innan. Det är ju inte så att jag på något sätt har någonting emot för det vi ska göra det här i Sverige. Jag tycker det är kanonbra och jag tycker det är fantastiskt. Alltså, inte minst att de redan håller på att igång och bygger anläggningen i Luleå som ska börja utvinna det här slagg. För det gör att de får igång processen för att kunna ta hand om den här nya malmen då, som de kommer att ta upp sen. Men när man läser på, om man läser på kring invändningarna kring liksom, det här ståhejet kring och halleluja-stämningen kring det här PR-eventet som det ändå var, så är det väl så att alltså, ytterst så kokar det ner till om man kan få ekonomi i projektet. Och även om det här är en stor fyndighet och skulle kunna täcka Europas hela behov så är svårigheten just att få lönsamhet i det. Och det blir lättare för LKAB eftersom de ändå är där i berget och utvinner järn som de säljer med god lönsamhet, och de också hittar fosfor där som man kan använda då för att liksom bryta Rysslands dominans på konstgödsel, vilket är ytterligare, man kan liksom sälja alla beståndsdelarna i den här i de här mineralerna som de får upp liksom. Men trots det så kommer liksom det svåra kommer att vara att få lönsamhet i det, och att det därför liksom, det skulle kunna vara så att Kina till exempel av strategiska skäl skulle kunna välja liksom, om de har 90% av marknaden nu, så skulle de ganska effektivt kunna döda allt som kommer igång genom att bara prisdumpa.
Precis, ja, vi pratade ganska mycket om det faktiskt, jag och Erika, om just vad det som kostar och sådär. Vi
har ju bara... Erika, det är som att ni är supertajta nu. Ja, men, så tajta nu, Erika.
Ja, men jag och fru Ingvald.
Ja.
Nej, men jag och fru Ingvald pratade en del om det där med priserna på de här produkterna då. Och det hon sa var att i Sverige så har vi bara 2 promille mineralskatt, så att man betalar ju som företag nästan ingenting för det man bryter. Mm. Och det har ju kritiserats från en del icke-insatta politiker och sådär, att det är så lite. Men vi är ändå, det är ändå dyrt att bedriva gruvnäring i Sverige på grund av alla miljötillstånd du ska ha, på grund av höga skatter, på grund av höga löner och så vidare. Så att sammantaget så är det inte särskilt vinstdrivande att driva verksamhet som företag då, om du ska konkurrera på en global marknad. Däremot så ligger det ju i politikernas makt att justera de här kostnaderna. Man skulle kunna rikta skattesänkningar mot enskilda bolag eller mot särskilda näringar och så, för att det ska vara lättare att konkurrera på den globala marknaden. Det ligger ju i politikernas händer. Och LKAB, som du var inne på innan, Alfred, de är ju fruktansvärt rika. Vi tjänar så löjligt mycket pengar på den produktion av järnmalm som de har. Mm. Ja. Så totalt sett, jag tittade på 2021 års siffror då, så hade de en omsättning på 48,8 miljarder kronor. Och det är de pengarna de får in då, liksom från försäljning. Ja. Det står för 4,5%.
Det är ju ett statligt bolag, så det är ju liksom alla vi skattebetalare som tjänar på det. Och det är ju det är ju fantastiskt. Liksom. Alltså, så mycket som jag har satt mig in i den här frågan, så tycker jag att man ska absolut inte tumma på mineralersättningarna eller på något sätt ta bort skatter kring det här. För det som är problematiskt med de svenska nivåerna är ju liksom just vad händer den dagen som en gruva närmar sig slutet på sin livslängd och den inte är lönsam längre och mineralet börjar bli dåligt. Jo, då riskerar den här gruvan att gå i konkurs, och vem ska då ta hand om och liksom återställa miljösåren efteråt? Och det är det man ska ha den mineralersättningen till. Och där, om vi ligger lågt i den och det inte liksom finns ett bra ansvarsutkrävande, då ska det typ vara ett statligt bolag för att det inte ska bli en enorm förlustaffär för skattebetalarna i slutändan och liksom återställa det. Men däremot, men det är som jag tänker att man skulle kunna, det som jag tror man ska hoppa raden här, är att det här kan vara ett område som behöver politisk intervention på marknaden, så att man liksom, till exempel har lite handelshinder kring att Kina prisdumpar genom att tumma på miljöregler och så vidare i sin utvinning, eller att man liksom garanterar att det finns avsättning för europeisk produkt i den här marknaden till europeiska kunder. Så att man liksom kan säkerställa att när man gör de här kalkylerna på om det är lönsamt att utvinna det här i Europa, faktiskt kan räkna med ett marknadspris som inte liksom helt plötsligt sjunker, för som då skulle kunna dra undan mattan på en ny sån här satsning. För där tror jag liksom, där finns det ändå en stor risk. Nu verkar ju LKAB vara väldigt committade på att de ska göra det här. Liksom, så att de har säkert en viss uthållighet också, just i kraft av att vara ett så stort bolag, och i och med att de har bra avsättning för övriga delar av malmen som de ska ta upp.
Och de är sjukt lönsamma också. Så de hade ju en omsättning då på 48,8 miljarder. Det är bara för referens, så är det 4,5% av hela statsbudgeten 2021.
Så det är coolt. Det är,
och vinsten är 26,9 miljarder, så att det är ju mer än 50% marginal de har. Så väldigt fin både omsättning och vinst, och pengarna går ju, som du var inne på, Alfred, rakt ner tillbaka till skattebetalarna.
Så det var inte nya oljan de har hittat nu då, utan de hade oljan redan innan, eller?
Ja, nej, men precis. Det är väl nya oljan ändå, tänker jag, för att det här är ju det som kommer behövas mycket, mycket mer av i framtiden, när vi bara touchar på ytan när det gäller produktion av permanentmagneter till elmotorer. Alltså, tänk hur det kommer se ut sen med ellastbilar, alla bilar i världen, lastbilar, allt ska vara elektriskt. Alltså, och vindkraftverk.
Det finns ju en teoretisk möjlighet, om man tänker att så här, okay, det verkar som att den här fyndigheten blir några procent av LKABs omsättning. Men om världsmarknadspriset på de här mineralerna stiger med 10 till 100 gånger på grund av just som du är inne på att det blir så otroligt mycket viktigare att man ska ha det.
Mm.
Alltså, då skulle det ju kunna vara en stor del av LKABs omsättning helt plötsligt. Men ja, å andra sidan då blir det ju väldigt många andra fyndigheter som också kommer bli lönsamma att bryta. Så då kanske det, liksom, det priset kommer att komma ner. Det är det som är svårt att veta vart det här priset tar vägen.
Hon berättade, fru Ingvall ska jag kalla henne det då.
Så nej, det måste du inte alls göra. Det var bara det att jag är rika hemma på min gata. Det var liksom det.
Ja. Ja, nej, men jag och den här chefen där på SGU hade ju
ja, ja.
Hon berättade i alla fall att man har jättemycket slaggprodukter då från den nuvarande brytningen av järnmalm och det finns det här redan där så att det kommer ta ganska lång tid trodde hon innan att börja bryta det här nya då från den här parallella fyndigheten för att de har så mycket i slaggprodukterna så det kommer de kunna komma igång med ganska snabbt.
Ja, det låter ju så.
Men det är ju anläggningen i Luleå som jag pratade om tidigare.
Ja, precis. Sen så berättade hon att LKABs tillstånd för att bryta har gått ut. De var i 15 år och det gick ut för länge sedan då. Det är ett gammalt företag. Så de behöver nya tillstånd och då är det nya miljöprövningar och allting ska göras på nytt. Då. Så det kommer ta tid för dem att komma igång. Men hon sa i alla fall att det tar, om allting går smooth liksom, då tar det 5 år från idé till färdigt liksom en gruva där man kan bryta.
Mm.
Men då får det inte vara några överklagande och så. För att börjar det överklagas, då, det är då åren börjar ticka. Då.
Ja.
Mm.
Men vad fan, så det måste gå och spida på lite.
Alltså någonting som är så väldigt kul nu är att hon berättar också att politikerna är superpepp på det här från alla håll, från vänster till höger.
Menar det?
Ja, de har också gjort opinionsundersökningar vad folk tycker. Och för några år sedan berättade hon innan allt det här stod hejigt om svenska gruvor så var det liksom, folk var ointresserade av ämnet, de visste knappt att vi hade brytning och sådär. Och nu gjorde de ännu, jag tror det var förra året, och det har gått upp enormt intresset och det fanns jättestort engagemang hos befolkningen för att öppna nya gruvor och bryta mer. Och jag tror hon sa att en tredjedel av alla de frågade skulle kunna tänka sig att jobba i en gruva och sådär.
Ja, men det, jag tycker de här frågorna, det är precis som vi var på inför valet. Liksom, att det, för det tog ju, det var ju bara några dagar senare så kom det ju från liksom, den lokala samebyn som menar på då att liksom, den här nya ådern som de har hittat som innehåller de här mineralerna kommer att stänga den sista liksom, naturliga vägen för deras renäring. Så det kommer på en gång att hamna i det här att det ställs lokal miljö mot global miljö.
Ja, tråkigt.
Och den blir intressant att se.
Alltså med de här intäkterna som de har, LKAB, alltså miljarder intäkter, ska man inte kunna bygga ett rentåg, bygga räls bara liksom som tar en renare på tåg. Det är så mycket pengar som kommer till statskassan av det här, att man måste ju kunna lösa det här på något sätt med renarna. Alltså det vore ju deppigt om renarna sätter stopp för den här brytningen. Så att...
Jag tror att de löser det. Det är ju inte bara renar vill jag verkligen poängtera, utan det här är ju ett helt kulturarv och också ett folk som vi har lite skämmas för som nation inför också. Sådär. Så det där är en infekterad och komplex fråga.
Det är ju liksom... Jag tycker inte vi behöver gå dit igen, men det är verkligen så här att man har inte löst det om renarna åker tåg. Liksom. Då har man ju liksom förstört kulturarvet, så det blir ju det. Men lokal miljö mot global miljö, jag tycker att global miljö är viktigare, så jag tycker att gruvan måste fram om det där mineralerna finns. Men
det måste ju finnas något sätt att också göra samerna nöjda. Vi har ju, som du var inne på Fabian, varit väldigt taskiga mot samer historiskt sett. Men när man har pengar och vilja och intresse... Alltså det måste ju kunna gå.
Man borde kunna kompromissa på något sätt.
Ja, men på något sätt, eller hur? Vi får väl, om du är same och lyssnar på det här programmet, ring och ge oss lite inspiration. Så kan vi förmedla vidare till politikerna.
Ja, men jag vill också säga, när det gäller hela den här diskussionen kring gruvor, du säger att det, det var ingen som var intresserad av gruvor. Vet ni vilka som var intresserade av gruvor? Vi var intresserade av gruvor.
I podden.
Vi får klappa oss själva lite grann på axeln här. Vill man till exempel höra mer om gruvor och av Erika Ingvalls, så finns det en lite längre intervju med henne som vi la ut den 6 september redan 2020. Och titeln på det avsnittet är Mineralexperten snart bryts svenskt litium till elbilsbatterier.
Mm.
Bara det skallar ju ganska mycket om vart vi var på väg redan här för cirka 2 år sedan. Så jag börjar ju känna lite grann att vi börjar byta tagline på våran podd och kalla den, ja men vad tror ni om det här? Bilar med sladd, högkvalitativa killgissningar sedan 2016.
Ja, det är bra. Det är bra. Men gruvor med sladd skulle du kunna kalla det då? Ja, det är helt ologiskt.
Du får se. Det är om gruvintresset liksom går förbi elbilsintresset möjligen, eller hur?
Fast det här är kul. Alltså det som är kul här, bara för att som såklart alla fattat, men det här är ju nya oljan. Det här är det som världen kommer behöva.
Man
behöver mindre av olja och mer av detta. Och det här sitter vi på. Det är klart vi ska agera nu.
Alla det som är bra som är att man inte bränner upp de här metallerna, utan att de man kan återanvända dem och sådär. Så det är ju toppen.
Hörrni, Tesla startar priskrig. Vem vinner och vem förlorar, sätter jag som överskrift till det här. För vi höll ju precis på att redigera förra avsnittet när Tesla släppte sin riktiga prisbomb. Det var ju, vi har varit på det lite tidigare här på grund av dina bilaffärer, Fabian, med den där rispiga högen.
Men... det är slut. Ju mer jag retar mig på detta, ju mer kommer ni reta mig, eller hur?
Så är det absolut. Nu ser ju inte lyssnarna Fabian här, men han sitter liksom och knyter händerna.
Jättefint, jag lägger upp bilder sen, får ni se. Kom och köp.
Hörrni, vissa modeller blev i ett slag så mycket som 150 000 kronor billigare på en gång. Vi var ju på redan i förra avsnittet att det hade hunnit sänkas priserna redan i Kina på grund av efterfrågeproblem där. Men sen så kom ju de här breda sänkningarna i både Europa och Nordamerika. Och jag tänkte att vi skulle ta ett litet grepp på det. Vad tror ni det är som händer? Är Tesla på väg att gå åt skogen nu? Eller vad är det som är på gång?
Min spaning är, som vi var inne på i förra programmet, att de producerar så oerhört mycket bilar. De producerar 1,5 miljon bilar nu nästan, 1,1 va?
Ja. 1,3 förra året.
1,3. Och det produceras 100 miljoner bilar per år totalt i hela världen, inklusive samtliga. Står redan för 1,3% av världsproduktionen av bilar. Så de har ju rampat upp. Jag tror att det handlar om att de producerar så mycket bilar att nu när efterfrågan sjunker på grund av konjunkturen så har de svårt att bli av med alla bilar. Jag tippar det. Vad tänker du, Alfred?
Jag tror, om jag får säga vad jag tänker innan Alfred säger, för Alfred brukar ha rätt, så jag får killgissa lite först. Så jag tror att de för närvarande säljer de här bilarna med nollmarginal för att sätta ner foten och visa verkligen att liksom, det är vi som ska ta täten här. Det är vi som ska växa nu och göra det jättesvårt för konkurrenterna. För de, det har vi konstaterat förut, att de säljer kanske till och med bilar med förlust redan före de här prissänkningarna, och nu blir det tufft alltså.
Ja,
Alfred.
Ja, det är lite jobbigt att när vi med risk för att datera inspelningen för mycket nu så spelar vi in det här precis innan Tesla kommer med sin kvartalsrapport och vi får svaret om marginalerna. Jag tror inte som du, Fabian, att de säljer de här bilarna med noll marginaler. Det kommer att ta kanske ytterligare något kvartal innan vi får se hur de här prissänkningarna verkligen går in. Men jag tror att Tesla har ju varit uppe på helt fantastiska bruttomarginaler på sina bilar. Över 30% innan.
Oj! Är det någon som säljer bilar till 30% marginal?
Nej, det är liksom BMW har varit liksom ett föredöme i branschen med höga marginaler. De ligger på så här mellan 10-15% i och för sig operating margin då, inte så här bruttomarginal. Utan,
för det är så mycket pengar också, så 30% blir ju väldigt mycket minst då.
Ja, så jag tror att även Tesla, även med den här prissänkningen, så ligger Tesla och säljer sina bilar med god lönsamhet.
Kan du bara berätta vad bruttomarginal är för dem som inte... Inte för att jag inte vet.
Nej, naturligtvis. Fråga för en kompis.
Ja, exakt. Ja, men, driver vi bolag tillsammans, Andersson? Hur var det nu?
Bruttomarginal är helt enkelt försäljningspris minus vad det kostade att tillverka själva bilen. Men inte liksom minus alla andra kostnader för att man liksom hade lokaler eller att man hade personal som jobbade med att schemalägga eller göra allting annat. Så det är liksom råvarorna som krävdes för att bygga bilen. Liksom det man köpte in för att bygga bilen. Så själva liksom kostnaden.
Arbetskostnaden för att göra själva bygget inte inräknat där?
Jo, för själva bygget är med. Så att alla rörliga kostnader som har med att bygga själva bilen är med. Men inte de allra fasta kostnaderna, allt som ligger kring att man liksom har
overhead
och allt som man, där man har utvecklat det. Men även om man tar med allt sånt så har liksom Tesla legat på över 20% marginal nu de senaste åren. Så att det liksom, Tesla är verkligen ett föredöme i lönsamhet. Och man kan se att Herbert Diess, den här gamla Volkswagen-vdn, han var ju mycket i ropet och gjorde sig ovän med facket så där, när han var på att liksom, Tesla med att de har börjat göra de här, alltså gjuta hela framvagnen och bakvagnen. De kan bygga en Tesla Model Y på liksom ungefär en tredjedel så många timmar som Volkswagen behöver för att bygga en ID3, vilket såklart är liksom en bidragande faktor till hur de kan få de här enorma marginalerna på sina bilar. Tesla är helt enkelt väldigt, väldigt duktiga på att bygga bilar billigt.
Kan du bara berätta i 30 sekunder, vad är det de gör där när de gjuter allt i ett stycke? För det är inte hela bilen de gjuter, det är ju karossen då.
Ja, men exakt. Alltså det som Tesla började fråga sig för några år sedan var så här, okej, om man tillverkar en liten leksaksbil, hur gör man det? Ja, men då gjuter man den i ett stycke. Det är inte så att man håller på och svetsar ihop små bitar liksom och sen skruvar ihop den som man gör med en stor bil. Och bara, varför gör man inte, det är det billigaste sättet att tillverka en liten leksaksbil på, varför gör man inte det med de stora bilarna? Och svaret på det är att det är väldigt svårt att gjuta så stora bitar, för att man måste ju, alltså, metallen hinner ju svalna medan man gjuter, och det gäller ju liksom att om det är en väldigt stor del man ska gjuta, då är det ganska svårt att liksom hinna få metallen att nå alla delar av formen innan den börjar stelna. Så fort den börjar stelna så får man olika svagheter och så vidare. Så det Tesla har jobbat med är ju liksom dels då själva materialet, alltså legeringen som de använder när de gjuter, och sen då de här stora pressarna tillsammans med tillverkarna av de här pressarna, vilket har gjort att de har kommit fram till ett sätt att skala upp de maskinerna så att de har blivit så stora att man framgångsrikt kan gjuta hela framvagnen och hela bakvagnen i enda stycken.
Men okej, vänta, jag fattar inte, pressar man eller gjuter man? Hur ska du ha det egentligen?
Det är både och. Man gjuter, man pressar in metallen i gjutformen så att gjutformen fylls på liksom bråkdelar av en sekund. Så att man gjuter under väldigt hårt tryck. Så att gjutformen fylls på med metall blixtsnabbt. Så den måste vara så varm och legeringen måste vara så lättflytande att den kan fylla hela formen så snabbt att det inte blir några svagheter. För att där det möts från två håll till exempel, om metallen är stelna, då blir det ju liksom en skarv mellan där de två sidorna möts som inte kommer vara stark helt enkelt. Och så får det inte bli, så att säga.
Och då är det bara chassit man alltså, det är inte så här plåtarna på utsidan och så där, det som man ser, utan det är bara liksom själva stålkonstruktionen som bär bilen.
Ja, men det gör ju att varje sån konstruktion blir identisk, vilket gör alla andra delarna av bygget också enklare då, istället för att det liksom finns små toleranser i att det blir lite olika varje gång man svetsar ihop de här olika delarna och skruvar ihop saker, så blir varje framvagn och bakvagn identisk. Om man då sätter ihop den med identiska batterier så blir alla andra liksom efterföljande steg mycket lättare att göra och bli robotiserade och så vidare. Så
men man gör framvagn och bakvagn i alla fall två olika former då, så svetsar man ihop de två, eller?
Ja, de gör framvagn och bakvagn, och sen så gör de ju nu då att batteriet i sig själv är strukturellt bärande. Så att du har liksom en framvagn och en bakvagn som sätts ihop med batteriet, och då har du egentligen hela skateboarden. Så på det ska sen bara på då drivlinor och inredning och kaross. Du hänger på liksom plåtarna som är karossen.
Ja. Så jag trodde att det var liksom en stor metallplatta som man pressade, och så blev det liksom stans och press, att det var det som gjorde karossen.
Nej, det är en annan metod för att tillverka, och så är det många av delarna liksom med konventionella fordonsbyggande, speciellt i mindre serier görs. Liksom. Men, hörrni, det var inte tänkt att vi skulle gå så djupare här.
Nej, men det var ändå väldigt bra att få veta verkligen hur det funkar. Jag har i alla fall förstått att de här jättepressarna som Tesla har, de orsakar liksom så här seismografiska störningar i området, så att de är så stora när de jobbar.
Det är ju de största i världen, var det i alla fall när jag var i Fremont-fabriken. Du hade varit där också, Alfred, va?
Absolut, jag har varit där.
Det var du, Fabian, som inte varit där.
Ja, jag vill verkligen åka dit. Det kommer
Det var tyvärr före de här stora pressarnas tid. Jag har sett de pressarna där de pressar kaross, dörrsidor och sånt där. Liksom. Men det här är ju... de här djupmaskinerna skulle vara coola att se.
Vi åkte ju en sån här tågtur, och då visade de här gigantiska pressarna. Och så berättade de det, att det var liksom... de fångar upp det på seismografer och jordbävningar. Mm. Och sen så fick vi höra hur de dunkar de där pressarna. Jag tyckte knappt det märktes någonting.
Känn pressen.
Hörrni... jag har ändå liksom förberett lite här att vi ska prata om marginaler och bilbranschen snarare än tillverknings...
Ja, du har förberett. Ja, just det. Förlåt, så här
Ja, men det som har hänt här helt enkelt, tror jag, det är att bilförsäljningen totalt sett håller på att kollapsa. Jag tror att det började redan i höstas. Vi såg att priserna började vika redan i höstas. Jag tror att alla biltillverkare har ganska svårt att få sina bilar sålda helt enkelt nu. Och det är i kombination såklart med att Tesla utvidgar sin produktionskapacitet ganska radikalt nu. De har ju, som vi var inne på, de byggde 1,3 miljoner bilar förra året. Men det var innan både fabriken i Austin och fabriken i Austin, Texas alltså, och fabriken i Berlin kommer upp i skala. Så nu när de kommer upp i skala här, så kommer de ju växa sin produktionskapacitet ordentligt. Så de behöver sälja mycket fler bilar i år, samtidigt som den totala marknaden verkar totalt vika här under 2023. Mm.
Och det tror jag har du några siffror på det, att marknaden är på väg att vika?
Ja, man kan se att egentligen alla konventionella biltillverkare krympte i volymer under 2022. Och det verkade som att det accelererade mot slutet av året. Tesla växte ju, men frågan är hur mycket de hade kunnat växa om de inte hade haft det här problemet med att, liksom stora, att totalmarknaden sjönk. Men det man kan se hos alla de andra egentligen konventionella biltillverkarna, det är att deras elbilsproduktion och försäljning stiger, men deras fossilproduktion och försäljning sjunker.
Den kollapsar,
och den sjunker mycket, mycket mer än vad elbilsproduktionen elproduktionen eller elbussförsäljningen stiger, så det gör att alla de stora krymper i volymen nu då.
Och plus att de kanske redan från början var det liksom deras konventionella bilar som var guld liksom korn här, som gav dem inkomster, medan de snarast nästan gick förlust eller går med förlust på elbilarna.
Håll den tanken Fabian, för
vi kommer se ett slagfält här, säker på det också.
Vi ska komma dit, men det som händer här är helt enkelt att i den här miljön så har Tesla att välja på att inte växla upp sina nya fabriker eller att helt enkelt sänka priserna. Och de har totalt gått då på det senare, vilket Elon till och med förvarnade om på ett i förra kvartalsrapporten som han rapporterade faktiskt, så sa han att så här, det kommer bli en avvägning mellan hålla i marginaler och att bygga och ta marknadsandel, och jag föredrar att ta marknadsandel. Sen att det blev en så här stor sänkning, det är ju verkligen överraskande, och jag tror att det finns många andra biltillverkare som nu svettas. Jag snodde här en liten bild som ni som spelar in, Anders och Fabian, ni ser den. Jag snodde den faktiskt från Tibor på Tesla Club Sweden. Tack för att du gör så bra artiklar, Tibor.
Han
hade en jättebra visualisering på liksom hur... Vi sitter och kollar på en graf där vi helt enkelt ser vart alla bilmodeller ligger i pris och räckvidd. Och så kan man se då vart Tesla Model Y låg före prisförändringen och efter.
Herre jävlar vilken prisskillnad. Alltså, det är ju sjukast jag sett.
Ja, men för det man kan se i den här grafen då, det är i alla fall att det har liksom funnits några olika grupper på marknaden. Och nu kollar vi på en speciell typ av kategori av bilar då, som är de här kompaktsuvarna som ändå är den största volymen på. Det är de som säljer mest i världen. Liksom. Och det är där det finns bra konkurrens, för att alla tillverkare har valt att ta fram en elbilsmodell i det segmentet.
Och den billigaste är MG Marvel R i hans översikt här.
Ja, exakt. Kinesisk. Kia Niro EV liksom, tillsammans med MG Marvel har väl utgjort någon form av budgetsegment där. Och liksom, MG ZS EV kanske kvalade in där, även om han hade mycket lägre räckvidd förut. Då, liksom, så att, men det var den allra billigaste som inte finns tillgänglig att köpa längre. Sen har det funnits liksom ett helt koppel med bilar i mitten där liksom Volkswagen ID4 har legat i den billigare sidan, Skoda Enyaq och Volvo XC40 ligger på den dyrare, men de har i alla fall varit i mitten någonstans. Och sen så har det funnits liksom en premiumnivå. Med mitten har vi menat runt 600 000, strax under upp till 650, medan de billiga bilarna låg på liksom någonstans runt 500 kanske. Lite strax över 500. Och sen så har det funnits då de dyrare bilarna som har varit BMW iX3 och Ford Mustang Mach-E. Och då Tesla Model Y som har kostat uppåt 700 000 i nypris. Och nu har Tesla genom förändringen då i ett slag gått från att vara bland de allra dyraste på 700 000 och lagt sig på 550, eller till och med 539 000 kostar den nu om man kollar i konfiguratorn. Vilket betyder att den är 9 000 kronor dyrare än Kia Niro EV. Men den är billigare än alla de andra, ID4, Hyundai Ioniq 5, jättemycket billigare än XC40. Så här.
Det här är ju en premiumbil och de har flyttat den prismässigt ner till budgetsegmentet.
Ja.
Alltså det är ett blodbad. Vem köper inte en Tesla Model Y när du är i marknaden för en kompakt SUV?
Ja, om du ställer liksom Niro EV mot Tesla Model Y och prisskillnaden är 9000. Jag vet vad jag skulle välja. Liksom.
Ja, ja, för helvete. Ja.
Jag tror att det blir väldigt, väldigt tufft för de andra liksom, att möta det här. Och det, om man liksom ger sig på då... Liksom, alltså, just som vi var inne på det här med i Norge, att vi hade liksom ett inslag i något avsnitt för liksom flera år sedan nu, att så här, gud, i Norge så är en Tesla lika billig som en Volvo V60 liksom, som var den som sålde mest där då. Liksom. Om man börjar jämföra Tesla Model Y nu, igen inspirerad av Tibor här, så har man ju kommit på den här utmärkta jämförelsen, men om man jämför Model Y med en Volvo XC60 som är den... inte den mest sälda Volvon förra året, men den mest sälda fossilvolvon förra året. För att XC40, om man tar bort alla elbilsvarianter som sålde den, då har XC60 sålts mest. Liksom. Om man kollar på hybridmodellen av XC60, då är Model Y redan mycket billigare än plug-in-hybriden. Det går att få tag i en ny XC60 billigare än Tesla Model Y om man har liksom den snikaste bensinvarianten. Men då är den liksom fattigare utrustad än Teslan, som man liksom lägger till... Men sådana här utrustningsdetaljer som är standard i Teslan som du får på köpet, då blir till och med den liksom allra billigaste bensinvarianten dyrare. Redan inköpspris.
Men, hörni, och det är liksom, det nu det händer då?
Ja, men det är nu är det ju verkligen så här. Nu det är det billigare med elbil.
Det är ju tidigare. Ja, det är tidigare än vad vi ens hade förutspått.
Det är billigare med
el. Jag har sagt 2024 hela tiden. Ja. Att det är billigare att köpa en elbil i inköpspris.
Jag tänker på mitt vad här. Jag trodde att Volkswagen, alltså. Det här är ju blodbad för Volkswagen. Alltså nu är ju Model Y betydligt billigare än en Volkswagen ID4.
Alltså man ska ändå komma ihåg att det finns många som tycker att Tesla-bilarna är rymdskepp ändå. Mm. Liksom att det är konstigt med växelspakar och skärmar och grejer som de inte förstår sig på. Mm. Och sen finns det säkert de som inte förstår sig på Elon då, som vi har pratat om i förra avsnittet här. Mm. Så det finns säkert att man kan ha anledningar att inte köpa en Tesla Model Y, men alla andra måste ju triangulera sig efter den här nya positioneringen nu som Tesla gör. Ja. Och det, alltså alla priserna kommer ju stört sjunka nu.
Ja, vad kommer de andra att göra?
Det blir kul.
Alfred, vad tror du? Hur kommer konkurrenterna möta det här?
Ja, vem är det som förlorar? För alltså, vi vet ju att Fabian, jag trodde att du bara vann på det här eftersom du hade beställt en ny bil. Då.
Precis,
men du hade inte hunnit sälja den gamla, så du kanske förlorar också.
Nej.
Jag och Anders, vi förlorar ju definitivt. Vi sitter ju med två bilar som har tappat i värde nu, helt enkelt. Mm. Om nya bilar blir billigare, då blir ju våra liksom, begagnade bilar på, eller våra bilar på begagnade marknaden kommer ju vara mindre värda.
Ni kan beställa en ny, så är ni samma sitt som jag, så det är ju enkelt löst egentligen.
Men för alla de andra tillverkarna blir det nu. De får välja på att följa efter i priskriget, eller så får de ge upp marknadsandelar. Det är liksom det enda de kan göra. Det kommer att finnas, om det så här, bilmarknaden brukar ju vara cyklisk, och nu kommer vi få en global konjunktursvacka. Det kommer säljas färre bilar, och då kommer det finnas en överproduktion av bilar. Mm. Och alla bilar kommer inte bli sålda. Frågan är vilka är det som inte blir sålda. Om Tesla säljer elbilar som det är hård efterfrågan på, trots allt, och de sänker priserna på det här sättet, då tror jag att Teslas bilar kommer att bli sålda. Liksom. Mm, billigare än annars, men de blir sålda i alla fall.
Ja, det har blivit en köprush på Tesla nu, har vi sett.
Det har blivit det. De har till och med varit tvungna att liksom börja höja i litet steg i USA redan. Liksom. Så det, det mönstret har Tesla haft förut också, att de har varit duktiga på att sänka rejält när de väl sänker, och sen så börjar de läcka, så här, nu kommer vi snart att höja, och så får de köprush varje gång då, så läcker de att så här, nu kommer vi snart höja. Och
ja, men det här är ju smart, va? För det har ju gett, jag menar, nästan alla har hört talas om detta, att Teslas stora prissänkning, det har ju rapporterats överallt, och jag tror verkligen att det är så. Jag tror att de gått ner till nollmarginal och att de sen sakta höjer upp det för att verkligen göra en så mycket markering de bara i huvud taget kan göra utan att börja förlora pengar. Och då så skrämmer konkurrenterna, för de har ju liksom kissat ner sig vid det här laget. Skulle jag, när jag ser det här diagrammet, så förstår jag ju att de gör det. Och de kommer behöva sänka också. Det här är ju jättebra för konsumenterna.
Ja, det är fantastiskt för konsumenterna. Mm. Men hörni, nu ska jag berätta för er om den perfekta stormen som alla de andra står inför.
Ja.
Därför att samtidigt då som de måste sänka priserna på sina elbilar för att vara konkurrenskraftiga, vilket betyder för de allra flesta att de kommer att tvungna sälja dem med förlust. Mm. Så det som kommer att försvinna framförallt är deras fossilförsäljning. Och det är alltså den försäljning som hittills har varit lönsam och burit att de har kunnat stå ut med dålig lönsamhet på sina elbilar. Nu kommer de alltså inte att kunna göra det, för att i takt med att fossilförsäljningen och därmed tillverkningen minskar, då kommer de att tappa economies of scale, som man brukar prata om, alltså skalfördelarna som gör att man får så billig tillverkning. Om du krymper volymerna, så kommer du sakta men säkert gå liksom åt fel håll med de economies of scale.
Vilket gör att du får... lite, du pratar om att om de krymper sin totala produktionsvolym, så tappar du economy of scale på elbilarna.
Nej, framförallt på fossilbilarna, tänker jag då. Om man kan tillverka färre fossilbilar, så kommer man också få sämre, alltså just högre produktionskostnad per fossilbil. Så de blir mindre lönsamma. Liksom.
Jag tänker att läckaget mellan elbil och fossilbil är inte så stort. Man har ingen stor skalfördel på elbilsfronten när man gör fossilbilar. Särskilt inte om du har en egen platta arkitektur. Volvo har ju faktiskt, ska man ändå säga, XC40 Recharge och sådär. Det är ju på samma band egentligen. Jag har varit och tittat på det. Då har du några fossilbilar som går på bandet, och så kommer en elbil och någon hybrid och sådär.
Det betyder att varje bil blir dyrare att tillverka än om de hade haft en ren liksom, koncentrerad tillverkning som bara var fokuserad på elbil. Då. Men,
det är sant.
Men, så att det är i alla fall rätt tydligt att så här, om man... Alla skalfördelar som man får när man skalar upp tillverkningen, och som är anledningen till liksom att det man kan välja som konkurrerande tillverkare nu, är ju antingen att okej, nu måste det här, det är nu eller aldrig, bära eller brista, nu får vi gå all in, för vi måste skynda oss till att nå så höga volymer att vi får samma skalfördelar så att vi kan konkurrera med Tesla. Eller om det är så här, shit, det är inte tillräckligt lönsamt och vi börjar bli rädda för att vår budget inte räcker till, därför att vi också har vikande konjunktur och dålig försäljning på fossilsidan. Vi vågar inte satsa oss ur det här nu, vi vågar inte göra det. Vi får backa bandet, vi får hålla i priserna och ta det lugnt. Då kommer tåget liksom gå, och då kommer man ha ännu längre att ta i kapp om man sen ska vinna tillbaka marknadsandelar från Tesla. Mm. Och det är den situationen som de här tillverkarna kommer att hamna i. Och det som är extra intressant, som man kanske inte tänker på så ofta som vanlig konsument, det är att det är en väldigt hög andel av alla bilar som säljs i världen som säljs med privatleasing, med leasingbolag som är biltillverkarnas egna leasingbolag. Det vill säga, det är de som är banken som äger bilen. Därför att det som jag och Anders nu, och kanske du också Fabian får erfara då, är att våra bilar minskar i värde nu när nypriserna sjunker. Mm. Om du också är den som äger banken, som äger bilen, och är den som sitter med svarte petter ifall de här leasingkontrakten inte går ihop, Och det är du som inte vill erodera andrahandsvärdet på alla de här bilarna som du har ute i leasingprogram. Där kunderna riskerar att ångra sig och backa ur leasingavtalen eller inte kvittera ut bilarna och så vidare. Då vill du inte sänka priserna, för då eroderar du andrahandsvärdet som är dina egna säkerheter på dina egna lån. Och där sitter liksom alla de andra biltillverkarna. Medan Tesla har i princip noll exponering mot det här. Därför att i den mån som Tesla-bilar leasas, så leasas de mot oberoende banker. Det är inte Teslas finansieringsbolag.
Just det. Vad händer med leasingen här då? För att, om jag förstår rätt, så är leasingbolagen står inte på barrikaderna och hurrar över det här.
Nej, alltså det, om man kollar på ränteläget är ju samtidigt då, och det är det jag menar med perfekt storm, det är liksom alla fronter samtidigt nu då. Därför att jag pratade med en kompis som kör just en Niro, en E-Niro idag då, så är han på att utvärdera nu om man ska köpa Model Y nästa eller om man skulle ta en Niro EV. Och då säger men Niron, han betalar 4 000 i månaden, nu kostar samma bil 7 000 i månaden på leasingavtalet. Ganska signifikant skillnad på att bonusen försvann och att ränteläget har ändrats liksom. Eller ska han köpa en Model Y? Liksom. Och det var typ samma pengar. Det har också blivit dyrare i månaden liksom, på grund av räntorna. Men så här, det är jämförbart. Liksom. Och i den mån, han är nog i en position där han liksom ändå råd att betala. Att det blev lite dyrare månadskostnad. Men det kan nog finnas en del kunder där ute som inte har råd med den högre månadskostnaden. Och börjar vara tvungna att lämna tillbaka bilar och så vidare. Och det kommer att liksom, riskera. I synnerhet då ifall det blir så att andrahandsvärdet på de här bilarna inte går ihop nu. Alltså det är därför som många av de andra biltillverkarna verkligen tänker sig för en extra gång innan de sänker priset, just för att de inte vill erodera sina egna andrahandsvärden på bilarna de har i sina egna leasingprogram. Men om de inte blir sålda så har de ju inget val. Och där, ja, fortsättning följer.
Men har inte Tesla egen leasing i USA? Jag tror att de har det, va?
Jo, Model X och S och X säljs en ganska stor andel på leasing. Mycket högre andel än Model 3 och Y. Jag vet inte i vilken mån det är på Teslas egen finansiering eller om det är externa leasingbolag.
Jag tror att det är deras egna. Ja, jag tror det.
Det låter vara osagt. Det är i alla fall så att om man kollar i balansräkningarna så är Teslas exponering mot de här riskerna så försumbar i totalen. Deras cash position, alltså hur mycket kontanter de har på banken, är väldigt, väldigt god då, jämfört med de andra tillverkarna som sitter med förhållandevis lite kontanter och väldigt högt belånade verksamheter redan. Just för att de har hittat mycket av sin lönsamhet i att lägga upp de här bankmodellerna kring sina bilar. Det har varit ett bra sätt att liksom kunna sälja bilarna billigt. Och inte minst Volkswagen har varit jätteduktiga på det. Det är därför vi har kunnat se så låga priser i privat leasing på ID3 och ID4 och så vidare, som har bidragit till att de har blivit storsäljare. Det är mycket att de har varit innovativa i de säljmodellerna. Men det biter de i svansen nu då, för nu sitter de och har dem som säkerhet. Liksom.
Men en fråga här då, hur kommer svenska Northvolt och vår mineralproduktion och sådär påverkas av det här? Är det positivt eller negativt för
landet
Sverige?
Du är orolig
för
din kompis Erika nu, eller vad?
Ja, fru Erika, fru Ingvar.
Så tajta.
Jag är tvungen att kalla henne. Ja. Ja.
Jag tror att det är helt lugnt för Northvolt och jag tror det är helt lugnt för svensk mineralutvinning. Däremot tror jag inte det är så lugnt för fossiltillverkare. Jag tror att Stellantis, Toyota, Honda...
Ja, jag tror att det kommer. Jag tänkte säga det. Är det nu Toyota kastar in handduken?
De har ju lång väg att gå innan de kastar in handduken. Men jag tror att det kommer börja synas på deras årsredovisningar 2023-2024. Att det här håller på att gå till skogen.
En faktor som vi måste ta med är ju att de här biltillverkningsbolagen är ju nationalklenoder. Eller hur? Ni minns vilken lång dödskamp Saab hade i Sverige. Det var ju liksom 20 års dödskamp. Och jag tror inte att japsarna ger upp om Toyota i första laget. Så det dröjer nog minst 20 år innan det bolaget går under också.
Fast sen är det också så här, någonting som vi stirrar oss blinda på svensk fordonsindustri, men Toyota är inte stora här. De är stora med Toyota Corolla och Hiace och sånt i Afrika och Indien och sådär. Så de har ju sin stora försäljning i länder, men inte ens börjat se elbilsproduktion ännu.
Men köper de nya bilar? Det tror inte jag just nu.
De har ju över hälften av sin försäljning fortfarande Toyota i länder som ligger i Europa och Nordamerika. Så att, och tappar de skalfördelarna av liksom hälften av världen, då blir ju tyvärr Toyota Corolla dyrare även i Afrika. Liksom. Så att... det blir
men jag tror ändå, jag tror att anledningen till att de har dragit så länge på elbilar är just att de ser inte vikande efterfrågan i liksom u-länder. Säger man så längre? U-länder låter som...
Ja, det är väl lite förlegat kanske. Man behöver ha en mer nyanserad bild. Men jag har inte den
det
färdig.
Det där roligt. Radioprogrammet Tankesmedjan hade en sån lek med politiker. Så här, får man säga det här? Ja. Och då kunde det vara liksom de här olika grejerna. Det var, bland annat Lappland kom upp. Och ja, det var många som var så här. Säger vi Lappland? Ja, det gör vi. Just det. Apropå tidigare diskussion om Samen.
Nej, men jag tror att Toyota, det går nog ändå ganska bra för dem i de marknaderna där de är stora. Liksom. Mm. Det finns inte elbilar i många afrikanska länder ännu. Liksom. Det är helt unheard of.
Just det. Men, och det är därför de satsar på vätgas då, för att det kommer vara mycket billigare att introducera vätgasbilar i Afrika.
Men hörni, tror ni inte att det blir lite som med mobiltelefonerna, att nya uländer hoppar över liksom, fossilmotorn så småningom här?
Jo då,
i alla fall de som träder in i mer liksom, modern ilandskultur.
Alltså det får vara verkligen ett uland om de ska hoppa över förbränningsmotorn, Fabian. Jag
tror att hoppa direkt från 1800-talet, från häst och vagn
till elbil.
Ja, precis. Det är Nordkorea.
Ja, det är en bra poäng. Ja, det är en bra poäng. Ja, ja men precis.
Ja, men det var i alla fall mitt så kallade gräv om priskriget.
Ja, men jättespännande. Ja, men bra analys måste jag säga. Och ja, det återstår väl bara säga. Den som lever får se.
Ja.
För nu ska vi prata om Polestar 2 som får en facelift och fler modeller är dessutom på gång från Volvo. Den här faceliften som är på gång för redan snygga Polestar 2 tycker jag, den blir nu då ännu snyggare, eller vad tycker ni grabbar?
Ja, jag tycker också det.
Det känns ju lite som det Tesla gjorde för några år sedan när de tog bort nossektionen fram till på Model S, att den här distinkta svarta grillen på Polestar 2 försvinner. Samtidigt så blir den ju, de har gjort en mer lik Polestar 3 som vi inte har gillat. Liksom.
Ja. Men det är konstigt. Jag tyckte ju att den var riktigt snygg, Polestar 2. Det är fortfarande, trots att den nu är flera år gammal, så tycker jag fortfarande är den headturnen när jag ser den.
Ja, jag tycker Polestar 3 är konsekvent snyggare än Teslas. Liksom. De är ju verkligen de är så brutala i designen på något sätt. De ser riktigt...
De här Teslas nose cones ser ju ut som någon slags djur.
Ja,
det ser för jävligt ut när man tittar på det. Jag är väldigt glad att jag inte köpte en sån. Men i vilket fall, du har haft en sån, Anders?
Jag hade en sån, precis. Den folierade jag i bilens färg så att den såg ut ungefär som den här, som nya Polestaren här.
För Polestar 2 i alla fall, den har ju då mestadels förändrats, precis som jag säger, i fronten. Och bakom den här nya täckta frontgrillen så gömmer sig massa intelligenta sensorer som lanserades då i samband med att Polestar 3 presenterades. Och det här, det är då Polestars egna gissning av vilka sensorer som kommer behöva krävas för att bilen ska bli självkörande i takt med kommande mjukvaruuppdateringar. Mm. Känner ni igen det här någonstans ifrån, killar?
Lånat från Tesla. Men har de någon självkörning alls, eller? Jag har inte kört Polestar 2.
Jag har inte testat deras system heller. Jag ska nog se till att få göra det. Se vart de ligger någonstans.
De tidiga Polestar 2 hade ju inte det i alla fall, men man kunde köpa det här Pilot Assist, vilket var väldigt begränsat. Men de har verkligen blivit bättre här, så att jag ska låta det vara osagt om det är så.
Ja,
att,
men då, alltså, de har ju kommit långt ändå så tillvida att alltså, de har ju verkligen bettat på att det kommer behövas en LiDAR till exempel. Så att i deras svit så tror jag att det sitter LiDAR med. Det är framförallt hämtat från vad jag läst om Polestar 3, men jag antar att det är samma svit som kommer till den här bilen nu. Liksom.
Vad har de gömt den då? För den ser man ju inte på bilden.
Nej, på bilden tycker jag inte vi ser någon LiDAR, så att det är frågan om det kanske är en bil som är utan den uppgraderingen då. För jag tror inte det är så att de skeppar alla bilar med LiDAR, utan att man kan liksom välja om man vill köpa till det. Fortfarande inte. Men oavsett så har de ju gömt och radar och allt annat sånt som krävs även för de enklare varianterna i fronten då, helt enkelt.
Just det.
Ja, jag tycker i alla fall att det här är ett oerhört stort designlift. Jag har väl tyckt att Polestar 2 har varit snygg tidigare, men inte sådär en headturner som ni verkar tycka. Nu tycker jag den ser riktigt så här exekutiv ut. Den ser riktigt dyr och exklusiv ut, måste jag säga. Och jag håller inte med om att den ser mer ut som Polestar 3 som vi har sågat designmässigt. Jag tycker mer att den ser ut som Polestar 1 som jag har hyllat designmässigt, faktiskt, tycker jag då. Okay. En annan sak som är ny som kanske får någon att ändå bli lite ledsen i ögat, det är att modellen med lite batteri nu inte kommer längre i fyrhjulsdrift utan är bakhjulsdriven istället. Varför tror ni att man gör så här?
Jag tror det är effektivitetsskäl. De har ju tagit fram en ny drivlina alltså det finns en ny motor som ska vara effektivare. Det har ju varit annars på Polestars akilleshäl att deras bilar har inte varit så effektiva. Så att de har varit ganska
aerodynamiska, va?
Ja, alltså inte bara det att de har varit, alltså de är blockigare, så de har inte varit lika aerodynamiska som konkurrenterna, men även sett till rullmotstånd och liksom i drivlinorna så har det varit någonting som är off. De har varit mer liksom extra törstiga, om en elbil kan vara det nu som vi har varit på förut, än vad aerodynamiken ger vid handen. Och nu har de ändå tagit sig närmare i effektivitet jämfört med andra med den här nya motorn då, som sitter och som i den nya då, budgetvarianten blir den enda motorn. För då är det liksom en bakhjulsdriven bil och med den nya motorn då, på den här bakaxeln.
Just det.
Och med den så ska alltså bilen komma 518 km i VLTP-räckvidd på ett batteri som är 69 kWh stort. Jag gjorde lite egna beräkningar. Jag fick det till att det blir att den då i rating, vilket ju vi alla vet är svårt att nå, men i den rated rangen då så ska den alltså dra 133 wattimmar per kilometer eller 1,33 kilowattimmar per 10 kilometer eller vad det är andra tillverkare brukar mäta det i. Det kan man jämföra då. Det är ju bra. Det kan man jämföra med att motsvarande siffra för Model 3 som man nog ändå får säga är liksom närmsta konkurrenten till Polestar 2. För det här är ju inte riktigt en SUV då, utan snarare en sedan.
Ja.
Då Model 3s siffra är 122. Så det är ju inte riktigt på Model 3-nivå, men Model 3 är å andra sidan verkligen den allra mest effektiva som finns nu. Den slår ju till och med koreanerna. Så att, jag tycker att Polestar verkar ta ett stort kliv att närma sig effektivitet, vilket är väldigt välkommet här.
Sen skulle jag ändå säga att Polestar 2 är en bättre bil än Model 3. Framförallt när man ska packa och sådär och ha den som familjebil där du har en riktig lucka där bak till exempel. Ja. Där Model 3 har ju ett litet brevinkast.
En så kallad hatchback helt enkelt.
Mm. Alltså, ja, precis. Alltså Polestar 2 är ju också en betydligt större bil faktiskt på många sätt. Den är högre. Och det la jag märkt i häromdagen när jag parkerade bilen en Polestar 2. För jag sa, är den Polestar 3 eller vad är det här för bil? Mm. Jäklar vad stor den är. Mm. Den är mycket, mycket högre än en Model 3 som är liksom mer slimmad och sportig. Så. Som familjebil så kanske Polestar 3 faktiskt är att föredra formmässigt måste man ju säga.
Jag tror att en grej som håller ner priset också, om jag minns rätt nu Killis, men jag får mig att det är så att det är ganska dyrt att bygga framhjulsdrivna bilar eftersom du driver på liksom, samtidigt som du styr, medan mycket billigare att bara sätta den mellan hjulen bak då. Mm. Och anledningen till att man har velat ha framhjulsdrivna bilar är för att de är mycket bättre liksom, när man får sladd och sådär, så att bakhjulsdrivet...
Man kör, egenskaperna blir bättre och om kombinationen med en förbränningsmotor när man liksom har en jättestor, tung cylinderblock liksom längst fram i bilen, vilket gör i övrigt taskiga förutsättningar. Liksom. Det har ju gjort att framhjulsdrivna bilar har varit att föredra, men det blir mindre viktigt i elbilar när man har så låg tyngdpunkt och allting annat stämmer. I övrigt gör ju att man kan få väldigt fina köregenskaper även då. Och jag menar, som alla vet så kan ju bakhjulsdrivna bilar också vara roligare. Så att många har ju liksom gillat det med BMW till exempel. Att,
nu driver ju i för sig i alla fall Tesla mestadels på bakhjulen och bara hugger in med framhjulen när det verkligen behövs. Så just också för att de blir roliga. Alltså, visst kan man få sladd med en Model 3 som är fyrhjulsdriven. Men jag skulle nog alla dagar i veckan föreslå om man bor i Sverige att man, om man har råd, köper en fyrhjulsdriven bil. För det är oerhört mycket trevligare på vintern om man ska ta sig upp för en garageuppfart eller om man har andra skäl. Jag har ju satt en Tesla i diket här på grund av att den var bakhjulsdriven till exempel. Så, alltså, det är ju...
Ops, inte den som är ett salu.
Nej, inte det som inte talar. Precis, det var ju en Tesla, det var ju Teslas bil, en inbytesbil när min förra Tesla var på service. Men så att fyrhjulsdrift är verkligen att föredra. Så jag tycker det är lite tråkigt att de plockar bort det då. Men,
nej, men det gör inte. Den finns ju absolut i fyrhjulsdriven variant också, den här bilen. Det är bara att den billigaste varianten är numera bakhjulsdriven istället för framhjulsdriven som den var tidigare.
Ja, men precis. Och priset då? Vad kostar skiten som jag brukar säga? Jo, priset, man får punga upp 559 000 och då är det väl liksom startpriset antar jag. Så är det väl som det brukar vara på vanliga bilar att man får lägga till olika specialval på Teslarna till exempel. Och finns det ju inte så mycket att lägga till. Det är autopilot och så är det väl någon läderklädsel och färgen. Det är väl liksom det som finns. Här lär det nog finnas lite mer tror jag.
Vad kostar Model 3 med den nya prissänkningen här?
Den är nere på 519 eller något sånt där, så den ligger ju billigare.
Det var inte så stor skillnad då. 519 mot 559.
Ja, den är nog väl positionerad ändå, men det beror lite på hur de har extra utrustat den från start där också.
Det ska man ju veta då, Teslas bilar kommer ju med i stort sett allt inkluderat. Det är inte mycket tillval du kan göra. Du kan lägga till dragkrok och byta den färg och sådär.
Ja, precis. Men så bra. Nej, men den där tycker jag man ska köpa för den är snygg och bra på många sätt. Av min kompis som har köpt den första batchen av Polestar 2. Han gillar bilen men han är väldigt irriterad på mjukvaran kan jag säga. Ja, det har varit väldigt stökigt och det tog lång tid innan han fick access och appen funka. Och, alltså det har varit en lång resa och det är väldigt buggigt fortfarande.
Det är en väldigt liten skärm däremellan. Alltså när man har vant sig vid Teslans enorma skärmar så är det ganska störigt att sitta med en sån pytteliten skärm. som ändå visserligen är större än vad som sitter i många förbränningsmotorbilar.
Ja, den är liten.
Jo, men den är ju liten.
Är den det?
Ja, den är ju mindre och den är ju stående. Liksom, så att den, men annars är ju liksom ändå det här... Det är synd att höra att han har den upplevelsen med mjukvaran. För det är ju ändå någonstans det man hoppas är Polestars liksom fördel. Att de har gått tidigt med Google. Så att om man jämför med liksom, tyskarnas undermåliga mjukvara så har ju de ändå chansen att liksom, åka lite snålskjuts på Googles förmåga att bygga bra mjukvara. Men det är synd att höra att det känns bugget fortfarande. Då, helt
ja, enkelt. Men det är inte så mycket infotainment-systemet som är hans kritik. Utan det är liksom allt annat med liksom, så styr olika lås och lampor. Alltså allt liksom som är uppkopplat i bilen liksom, att det har tätt sig ganska buggigt. Så det har varit en resa för honom, upplever han verkligen.
Ska vi prata lite om Volvos kommande modell också, som är ju ändå någonstans någon form av syskon till Polestar fortfarande.
Ja, det får man säga.
Hade du kollat på den, Anders?
Ja, det har jag gjort. Volvo ska ju nu släppa EX30. Det har de hintat om. Det var på ett event i Australien som de berättade att den här nya EX30 kommer. Och det blir en ny, mindre elbil som ska... Man vänder sig mot yngre människor. Man har ju historiskt sett lite äldre människor som köper den här bilen. Men nu är det yngre människor, mer priskänslig. Och 15 juni har de sagt att de kommer lansera den här bilen med buller och brak. Och den kommer finnas tillgänglig 2024. Och den kommer vara betydligt mindre då än XC40 och mycket billigare. Så att man ska ner, tror jag, i det här billiga crossover-segmentet och slåss där E9 och de bilarna finns.
Ja, yngre och priskänsliga, då känns det verkligen som att den måste hamna rätt, inte bara mot XC40 då, som vi konstaterar startar någonstans på 580 nu, utan då ska den ju tåla jämföras också med Model Y då. Om det, jag tänker just att de här yngre och mer priskänsliga, det är väl just de som kanske inte räds Teslans rymdskeppskänsla då, helt enkelt. Utan,
just det.
Den 15 juni kommer vi i alla fall få veta betydligt mer om den här bilen, och Volvo satsar väl här nu på att slås in i det segmentet som ser ut att bli väldigt stort här nu. Och frågan är, de kommer ju få tuff utmaning med när Tesla nu, om de behåller sina priser när den här bilen ska lanseras, för att det kommer vara svårt för dem att konkurrera med Model Y i pris. Jag tippar att den kommer vara i paritet med Model Y eller dyrare än Model Y och mindre, tänker jag.
Jag tänker att de hade nog som tydlig målbild internt att ta sig under det priset som de har på XC40. Så långt kan man ju vara säker.
Absolut, ja.
När de har skopat vad de behöver vara konkurrenskraftiga mot, då hade de nog inte tänkt att Tesla skulle sänka priserna med 150 000 spänn på Model Y. Så man kan nog konstatera att i den mån de hade tänkt få någon lönsamhet på den här bilen, så finns det en risk att den lönsamheten går all världens väg. För att de behöver prissätta den på en helt annan nivå än vad de har liksom skopat internt. Och det är ju det vi har sett. Liksom, det är framförallt ur Toyota och några av de andra som det har läckt mer än på andra håll, hur de liksom får ta stora omtag, för att de märker att programmen de har satt igång är på väg att liksom resultera i bilar som blir för dyra med för dåliga specifikationer när de väl hamnar på marknaden. Här tror jag att Volvo kommer att komma i mål, att de kommer få den här bilen på marknaden och de kommer kännas vettig för oss konsumenter. Men frågan är, jag tror att det kan vara så till priset av att det inte blir ett så vettigt business case för dem själva som de hade tänkt. De kommer nog inte tjäna pengar på det, tror jag.
Fasen vad Tesla är farliga nu när de tänker nytt också, hur man producerar bilar, och de bygger egna bilfabriker och de bygger egna batterifabriker och sådär. Det kommer bli ett blodbad.
Ja, det är nu det händer, tror jag. Vi kommer se stora biltillverkare gå på knäna eller gå under till och med i år. Men som sagt, det kan finnas olika räddningspaket från regeringar och sådär innan liksom, sista snaran liksom hänger här. Ja.
Det kommer bli en hel del dödsryckningar i branschen innan urstädningen är klar. Det kan vi vara säkra på.
Ja, men det är ju så här, det är tänkt att fungera liksom, med marknadsekonomi och konkurrens och sådär. Att man måste förnya sig, och gör man inte det så är man passé. Och med detta är det dags att avrunda showen för idag. Och det som är lite nytt nu då, det är ju att man för 29 kronor i månaden kan prenumerera på Bilar med sladd. Och vad får man då, Alfred?
Då slipper man reklamen. Man kan lyssna på hela arkivet, det vill säga mer än 6 månader bakåt. Och dessutom så får man höra avsnitten i förväg. Så använd antingen Acast-länken som ni hittar i avsnittsbeskrivningen, eller gå in i Apple Podcaster och klicka på prenumerera där, så får ni en igång i ett flygande höj.
Och vi hoppas verkligen att ni gör det. Och 29 spänn i månaden, det är ju inga pengar egentligen. En Cola Zero på Pressbyrån kostar 35 spänn. Så det här ska ni kunna hantera.
Så vill ni att Anders ska ha råd med en Cola Zero i månaden? Ja, då prenumererar
vi. Men pengarna har vi till att producera våra fina inslag här då. Men vi har en Facebook-sida och där tycker vi gärna att ni går in och gillar oss. Och så lägger vi ut lite extra material och videoklipp och sådär där ibland.
Ja.
Vi har även en helt vanlig hemsida fortfarande på www.bilarmedsladd.se. Där finns det lite matnyttig information om solcellsinstallationer och annat samt lite tips på det, för jag tror bestämt att det är någon speciell vårdcentral som brukar nämnas där.
Just det. Spola Kry, använd Hälsa Hemma istället. Du listar dig direkt i Hälsa Hemma-appen. Så bor du i Göteborg eller i Stockholm så kommer vi hem till dig med elbil när det behövs. Så det kan vara klokt att välja en vårdcentral redan nu innan man blir sjuk. Så bara gå in, ladda ner appen, registrera dig. Tar 5 minuter max. Då blir vi så himla glada. Tack så mycket.
Och så ska vi öppna i Skåne i höst, har vi tänkt oss. Att om du är specialist i allmänmedicin eller läkare eller distriktssköterska, hör av dig till oss, för vi behöver personal. Vi ska ha vårdcentralen någonstans mellan Lund och Malmö, har vi tänkt.
Ja, just det. Och det gäller även i Stockholm och Göteborg, för vi växer ju så det knakar. Så där behöver vi också doktorer och sköterskor.
Just det.
Förutom vårdcentraler så tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också. Och glöm inte att prenumerera på oss, oavsett nu om det blir betalläge eller bara gratisläget. Vi gillar er ändå. Och recensera oss gärna, det älskar vi.
Såklart. Och om du har ett synpunkter eller tips till oss, så kontakta oss på info@bilamensladd.se, så skriver du till alla tre, eller Anders, Fabian eller Alfred @bilamensladd.se.
Och för redigeringen stod Umami Produktion, och för ansvarig utgivarskapet stod Alfred Rut. Och med det så stänger vi lådan för idag, och vad säger vi då?
Sladda lugnt.
Jag kör elektriskt.
Kör försiktigt, och så hörs vi igen om 2 veckor.
Hej då.
Hej då.